Värvet görs i samarbete med Acast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet. Ja men god dag, det här är Kristoffer Triumf och det här är Värvet avsnitt 46. Ja, det är ju så här att Jonas Gardells bästa tid är kanske inte alls nu, den kanske är längre fram, men det här halvåret har ju verkligen varit hans. Vi snackar Torka aldrig tårar utan handskar trilogin. Vi snackar tv-serien med samma namn. Allt faller går just nu på TV4 och de två första avsnitten som är det jag har sett såg väldigt, väldigt bra ut. Han är ute och gör stand-up och i höst har hans nya show premiär. Ja, det fanns tusen anledningar att prata med honom helt enkelt. Men jag vill också fokusera lite grann på komikern Jonas Gardell. Så det ska vi göra. Och sen tror jag också att han kallar mig för jävla as här om en stund. Lyssna. Varsågoda. Och förresten, jag ber om ursäkt. Det är lite dåligt ljud. Nu kör vi. Du, hur mår du?
Jag är extremt trött och lite förvirrad just nu. Ja, och lite som ni hör så låter lite sordinerad på rösten. Jag är... spelade in en special med mig som heter Helkväll med Jonas Gardell som ska sändas på långfredagen. Som är en 90 minuters show med liksom en kavalkad med nummer som blev till genom åren med stor orkester och dansare och pang pang och jättekörer och så där. Fantastiskt roligt, men det vet man håller på och kämpar för att någon ska vilja. Han får göra stora shower också, så plötsligt kommer TV och säger att du får göra vad du vill. Här är teatern, här är pengarna. Och då säger man tack.
Mm.
Jag gillar ju stor show. Jag tycker jag är väldigt förtjust stor show. Fast jag är stor komiker. Och det tror jag kommer sig av att jag började med Bette Midler. Det var ju liksom min start. Min utgångspunkt som komiker var Bette Midler shower. Och hon har alltid blandat stå uppen med nästan burlesk. Liksom med otroliga scenkostymer och liksom scenografier eller pang pang. Sista numret var över 100 pers på scenen.
Ja, det såg magiskt ut. Alltså, jag såg stillbilder
där. Ja, det var magiskt. Det var helt magiskt. Men vi fick ihop det här på 2 dygn. Och i vanliga fall så är det en månads liksom, produktionsrep på att få till sånt. Så att vi jobbade dygnet runt i stort sett. Och sen hade vi bara en tagning. Alltså det en tagning, vi inga bandbrott på 90 minuter.
Så det var liksom live on tape på riktigt.
Ja. Shit. Vi hade ett bandbrott på slutet. Och då var jag lite och då gick jag ut på scenen så att nu gör vi fram för vi måste rigga om här. Så att och Mark satt i publiken så sa Mark du får komma upp och underhålla publiken så länge. Helt oförberett fick han gå upp och liksom jag ska berätta några historier. Och så gillar det med honom att han är liksom jag proffs så där. Du kan sätta mikrofon i handen på honom helt oförberedd och säga gå upp och underhåll här i 30 minuter. Mm. Och han gör det. Nej, det var magiskt roligt. Det var så där, så att jag fortfarande på att bearbeta det faktiskt. Jag har inte, det är 2 nätter sedan, men jag håller fortfarande på och i drömmarna och sjunger slutsången gång på gång på gång.
Vad härligt.
Underbart faktiskt. Det är fast lite läskigt. För i natt kom Henrik Schyffert in i slutdrömmen också. I slutsången.
Mm-hmm.
Och då började det bli lite mer mardrömsaktigt. Då började det liksom bli, då började jag skifta över i Allt faller-serien. Som är någonting helt annat. Och det blev lite läskigt. Vi firade Allt faller igår, förstår du.
Jaha.
Vi var hemma hos Henrik och åt laxkaneller.
Vad härligt.
Ja, jag var lite förvånad. Jag hade förväntat mig lite älgkött som han hade skjutit själv.
Ja.
Sådär, lite... lite gryta, lite kälknöl. Och så fick man laxkaneller.
Ja.
Det är ju gott, men det är fiskbullar.
Mm.
Det är liksom inte... det är inte Henrik Schyffert för mig egentligen.
Var det hela gänget eller var det bara ni?
Absolut, förutom Reborg som hade fått akut halsfluss.
Okej. Okay. Den är ju väldigt bra tycker jag.
Vilken?
Allt faller.
Jaha! Ja! Jaha! Ja! Jo, du... folk har sagt det.
Mm.
De här två. Första intervjun jag gav var till en Expressen journalist när han sa att han tyckte det var fantastiskt. Så sa jag väldigt ärligt, va? Och sen så upprepade han det där att det var fantastiskt några gånger. Och varje gång sa jag, tyckte du? Jaha. Jaha, jaha. Jag själv har ingen känsla för om det är bra eller dåligt.
Nej. Är det ofta så med det du gör?
Ja, det är det. Jag är väldigt osäker på allt jag gör. Jag kan se om det är intressant för mig, om det är relevant för mig och viktigt för mig. Och det är det enda jag kan gå på. Men det blir det är inte nödvändigtvis så att det som är relevant för mig är fantastiskt för alla andra. Och det faktum att det inte skulle vara fantastiskt för alla andra gör ju inte att jag skulle låta bli att göra det, om du förstår. Alltså det är en parameter du inte kan bry dig så mycket om när du jobbar.
Nej, just.
Och det går ju inte heller att förutsäga vad folk ska gilla och inte gilla. Om du tar, vi antar att vi så småningom kommer prata om torka eller tårar utan handska lite grann också. Och det är ju ett sånt här projekt som när manuset var skrivet och SVT hade beställt ett manus om AIDS-utbrottet i Sverige på 80-talet. Och alla var eniga om att det var ett jättebra manus. Men ändå så var det knappt att vi fick igenom att göra det. Eftersom det var någon chef som sa att vem vill se böcker som dör AIDS? Och jag sa att men om man nu beställer ett manus om AIDS i Sverige så måste man ju ändå räkna med att en eller annan fikus stryker med det liksom på något sätt in.
Framförallt så måste man kanske räkna med att få ett manus om AIDS.
Men grejen är att jag förstår invändningen. För jag hade egentligen exakt samma invändning. Vem vill se bögar som dör i AIDS? Det låter inte som din... Med alla tittningar runt omkring så tror jag vi hade hamnade på Play och sånt. Hade vi på 2 miljoner per avsnitt. Och jag förstår invändningen. Och det är det som är det fantastiska, är att det inte går att förutsäga vad det är som ska funka och vad som inte funkar. När torka gick så fantastiskt bra så hade jag dessutom räknat, tänkt ut lite så här finurligt att då råkar vi på en rejäl sågning med allt faller och då ska jag ta det rätt upphöjt och stoiskt och acceptera sågningen för att, som ett sätt att liksom komma på banan igen. För det är så svårt att fortsätta från efter en sån pronto helgonförklaring som torka och ta nästa steg. För paradisets problem är ju att det inte går att röra sig där. Förutsättningen för paradiset är att du inte rör dig alls, att du blir helt orörlig. För varje steg du tar, om du befinner dig i paradiset, varje steg du tar då är ett steg ut ur och bort från paradiset. Så paradiset är ett helt omöjligt tillstånd. Det är ett tillstånd du kan uppleva ett ögonblicksvis. Men sen måste du fortsätta.
Rimligt.
Ja, för att kunna arbeta. Och i det innebär ett fall, alltså om du ska prata, innebär ju ett fall. Ett möjligt fall. Fallet från paradiset. Och det fallet är ju också är ju förutsättningen för allt kreativt skapande. Det andra är bara vegeterande. Då är det bara en grönsak som sitter där och är lycklig. Och i samma ögonblick då du går ut i paradiset så faller du. Och i det fallet utvecklas också en energi. Lägesenergin övergår från rörelseenergin. Och jag är ju egentligen mycket, mycket mer intresserad av rörelseenergin när den utvecklas än det där tillståndet, lägesenergi där tillståndet är konstant och ingenting händer. För där kan du inte vara kvar.
Det är ju ganska långa bågar med många av de saker som du gör. Eller du har ju både korta och långa cykler så att säga. Men de här, alltså allt faller gjordes väl typ i somras eller våras?
Nej, det är långt tidigare. Vi gjorde tidigare. Alltså långt faller-processen var... Nej, långt faller heter det. Vad heter den?
Allt faller.
Gick till så att jag var mitt uppe i torka eller tårar-arbetet, vilket var ett jättearbete. Jag visste att det skulle vara tre romaner, jag visste att det skulle bli en stor tv-serie. Då Henrik ringde och frågade om inte jag ville skriva tillsammans med honom. Som du kanske har hört så hade min mor just gått bort. Och jag hade tagit det som intäkt att skaka om allt i mitt liv. Jag frågade precis alla kontrakt. Den där jag inte frågade var Mark faktiskt. För vi blir ju efter ett tag rätt bekväm i vår identitet. Detta är jag. Jag äter lunch på det här stället. Jag åker till det här stället om somrarna. Julpyntet är samma från år till år och läggs undan i vår låda på vinden och tas fram. Jag vet att jag tycker om surdegsbröd. Jag tycker inte om mörkt bröd. Vi har väldigt bestämda idéer från smått till stort om oss själva. Och då under mitt liv har jag tagit som... Är det som om det öppnas fönster där man ifrågasätter alla de där givna identiteterna? Och jag ifrågasatte allt. Alltså jag ringde Bonniers, mitt konkurrerande bokförlag till Norstedts och sa jag kanske ska bli Bonniers författare. Så jag var åt lunch med deras förläggare. Och Jag ringde...
Vem av dem?
Jonas Axelsson. Mm. Jag tror han har slutat nu för övrigt.
Okay. Mm.
Jag ringde Vicky van der Lanken och frågade om jag skulle sjunga musikal. Jag tyckte, ja, men jag visste ju inte, eftersom jag då hade bestämt mig för att ifrågasätta allt, innebar också att allt var fullt möjligt, om du förstår. Och vem vet, kanske var det en musikalartist som bodde i mig som väntade på att komma fram. Jag ringde Benny Fredriksson och på Stadsteatern och förestod, jag kanske är skådespelare. Har du funderat på det? Vicky var väldigt artig och sa att du måste komma och fika med mig. Så jag bjöds till hennes kontor och det bar sin kaffe och tårta. Och sen sa hon väldigt artigt, nej Jonas, du ska inte sjunga musikal. Och det var väl tur så här efterhand att jag inte gjorde det. Men man vet ju inte, eller hur?
Nej.
Hur ska man kunna veta?
Nej, men det är ju fantastiskt.
Och mitt i den här rätt då för mig förvirrade situationen, eftersom jag inte visste vem jag var och vad jag skulle göra, så ringde Henrik. Frågade om jag inte skulle bli med i hans nya killinggäng, bestående av mig och Reborg och han. Och Ola Söderholm var med också från början. Sen var han inte med så mycket. Och det är lite konstigt, för han står som manusförfattare fortfarande, men hela tiden när vi gör reklam om det så är det oss tre de nämner. Vilket jag tycker är lite märkligt.
Så det är väl det att ni frontar.
Fast han var inte med sen, förstår du, och skrev manusen. Okay. Men han var, tror jag, skulle skriva Stå upp, och då tror jag Reborg. Men de kom nästan inte med i serien.
Mm-hmm.
Jag vet faktiskt inte, det får du fråga Schyffert om.
Mm. Eller Ola Söderholm.
Eller Ola, vad han gjorde. En sak, däremot han var med i början och bollade idéer. Och en av hans berättelser har verkligen kommit med. Och det var den här Göteborgsbrands berättelsen som sen det blev lite ståhej om här.
Ja, just det.
Eftersom Aftonbladets läsare rasade.
Mm.
Det är Olas. Det där är också en lite söt historia, när Aftonbladets läsare rasade. Eftersom Aftonbladet ringde redan flera dagar innan avsnittet hade sänts och ställde de frågor som de behövde svar på om själva raseriet.
Ah, okay.
Ja, så att jag visste redan ett par dagar i förväg att Aftonbladets läsare skulle rasa, och det visste nog Aftonbladets redaktör också.
Mm.
Det tror jag de bestämde samma ögonblick de såg avsnittet.
Mm. Mm.
Att här skulle det rasas.
Mm.
Och jag sa det när efteråt pratade med en annan journalist och svarade på ytterligare frågor om raseriet från läsarna. Så sa jag att jag har ju ett rätt bra koll på sociala flödet. Jag har 250 000 följare på Twitter och Facebook, och har bra koll på vad som sägs om allt faller, och folk tycker väldigt mycket om serien. De som inte gillar den fattar den inte, tycker den är tråkig, vilket är fullt rimligt, för den är inte så lattjo lajbans. Och det var en eller två som tyckte det var olämpligt med, inte förstod avsnittet med branden. Så att det stämmer ju inte. Och jag vet, men jag är ju mer showbiz jag också. Det är ju showbiz. Din redaktör har bestämt sig för den här vinkeln. Det kan inte jag göra så mycket åt. Så jag tänker snällt svara på dina frågor om läsarnas raseri. Men både jag och du vet ju att det inte är sant.
Mm.
Men det hindrar ju inte er från att göra det ändå. Och det är fine.
Mm.
För det är ju... Men det är ju Aftonbladets koncept att de då och då hittar vinklar som de kör på.
Mm.
De flesta sanningar är ju relativa, och man kan välja vinklar och göra det på olika sätt och andra sätt. Men det var intressant att jag fick svara på de första frågorna redan två dagar innan. Det är ju showbiz vi pratar om, för fanken. Det är ju inte så att det är något annat.
Men inte,
det hade kunnat bli ett avsnitt i allt fall.
Mm.
Henrik sa väldigt bra igår när vi åt middag att allt faller är ju egentligen, som står uppare så är vi oss själva, men med en förhöjning. Man är liksom en förvriden version av sig själv. Men där man också, och så står uppare så gör man ju humor på alla sina futtigheter och brister och tillkortakommanden. Och det som vi tagit de här stå upp karaktärerna förhöjda, men satt i ett dramatiskt sammanhang istället.
Mm.
Och jag vet också efter 30 år i branschen att vissa tåg kommer inte en gång till. Ska man på så får man stiga på när de kommer in på perrongen. Men jag sa också omedelbart, och jag tänkte jag måste, ungefär som man hoppar utan att tveka ibland från en trampolin, för att om man tvekar så kommer man aldrig att hoppa. Att jag vill spela med också. Jag är skådespelare. Apropå det här då, jag måste pröva vad jag är. Och det har jag aldrig riktigt rätt ut med Henrik, vad han tänkte då. Om han suckade eller om han också förstod, ja men vilken jättebra idé.
Var tanken från början att det skulle vara lite mer en liksom Louis-uppsättning med Johan Reborg i centrum?
Att Reborg skulle vara i centrum, det var klart att han var där shit. Och Henrik skickade en massa Louis CK-DVDs till mig att titta på. Så det var en första referenspunkt. Men sen skickades också att det Trip. Men sen så när vi arbetade så klart skruvade vi oss ganska snabbt bort från det här. Och förutom att det handlar om en komiker, så tycker jag att det är rätt, eller att det inte är vare sig Louis CK eller The Trip.
Nej, det finns, jag håller med om.
Däremot så finns det, tror jag, att i tiden just nu så finns det, vår tid verkar ha en lust till det dokumentära eller till det som det till synes autentiska. Man vill veta att det har hänt på riktigt, och det gäller ju inte bara, och det gäller ju Louis CK och The Trip, ju egentligen bara två, om jag skulle vara spanare, som jag ju var i många år, så kan du säga att det är snarare två exempel på en tidsanda. Du har Call Girl som ett tredje exempel, som ligger i verkligheten, men bara nästan en liten förskjutning över verkligheten. Nej, men det här är inte Palme, fast han säger Palmes repliker, gör Palmes grejer och är Palme. Men det är inte Palme. Och nu har vi Leif G.W. Persson som också på något anspråk att vara, men ändå inte vara sann. Och jag tror att det är en av hemligheterna bakom Torkade tårars jättesuccé, tror jag, är påståendet som jag har. Det som berättas i den här historien har hänt. Punkt. Allt är sant. Och det kan vi så småningom analysera, vad vår tids behov av äkthet, alltså känslan av att någonting dokumentärt, för det kommer ifrån. Vi har ju också haft en situation där dokumentärer går upp på bio i en utsträckning som inte har hänt förut.
Nej, just.
Och till och med blir blockbusters, så heter det.
Ja,
publikframgångar.
Just det, ja.
Och det har du väl också i dokusåpan, där på tycker jag egentligen är tvärtom. För där handlar det om att du tar någonting som skulle kunna vara verkligt och gör det till larv eller saga. Så det tycker jag inte riktigt samma sak. Men det här andra, jag har lite funderat mycket på det. Och det gör att en sån som Herman Lindqvist, när han åker dit på någon liten detalj som inte funkar, så måste han dra in en hel upplaga. Det måste vara på riktigt. Och är det fusk så blir folk jätteupprörda.
Vad beror det på då? Det måste vara någon form av pendel, en reaktion på något.
Absolut, det vet jag inte. Jag har bara märkt att det är en väldigt given och stor trend just nu. Ett behov av äkthet. Liksom också det finns ett behov av känslor just nu. Att få säga att vi gråter. Vi gråter väldigt mycket. Tårar tror jag också hamnar i det. Svensk mästerkock gråter. Och då är du tillbaka på 1700-talet, där just män skulle gråta, där det var viktigt att visa sina emotioner hela tiden. Men där också emotionerna var knutna till en viss gest och en viss min. Alltså det fanns ett, tårarna var, det fanns en ritualisering av våra offentliga känslor. Som vi håller på att ha kommit tillbaka till. Också en Jens Stoltenberg håller ett tal och alla, och det kommer en tårögat och alla tycker det är autentiskt, genuint. Jode Foster talar på Golden Globe-galan och fäller en tår och alla tycker att det är fantastiskt. Jag själv har ju gråtit mig igenom intervju efter intervju efter intervju med Torkade tårar och tittar på det.
Ska se ifall vi klarar oss.
Ja.
Jodie Foster skapade också en reaktion av folk som var tvungna att berätta på Twitter att de grät när de såg klippet. Nu har inte jag sett det, men jag följde flödet liksom.
Ja, och det är märkligt, för där kan jag ibland bli, jag är ju känslovtrubbad. Jag hörde på Twitter, jag såg klippet och jag borde ha alla förutsättningar för att tycka det är jättefint, och jag tycker bara hon pratar väldigt fort, sluddrar på sina S och kommer ändå inte riktigt ut. Varför inte säga att du är lesbisk kärring och så get over with it. Eftersom hon säger det. Både ska ha kakan och inte. Och grät gjorde jag det rakt inte. Ser du? Nej. Här fälldes inte en jävla tår, ska du vara ha klart för dig.
Men du, hur går det med processen för allt fallerskrivandet?
Jag ville då göra någonting jag inte hade gjort. Och jag ville då både pröva att spela med och jag ville skriva tillsammans med någon. Och jag bestämde mig också för att i detta så ger jag upp kontrollen. För i övrigt har jag ju full kontroll över allt jag gör. Också tolkade tårar tv-scen, eller de har haft dolda så gjort med Simon. Så jag är ordentligt inblandad också efter produktionen. Och sitter med i klipp och ända in i det minsta. Det är naturligtvis Simon som har final cut och det är den som till slut bestämmer. Men vi har ett väldigt bra samarbete. Mm. Prestigelöst och pragmatiskt. Och det tror jag är en av hemligheterna till att det har blivit så bra. Att vi har hittat ett fungerande system för detta.
Var du med på inspelningen också?
Nej, då är jag helt borta. Mm. Och Simon sitter inte med när jag skriver manus. Men däremot är jag med och påverkar manus när jag kommer till en viss nivå. Och jag är inte med på inspelning och inte med på första klipp. Men sen när vi kommer till det som en första genomklippning, då är jag med. Mm. Och med allt faller så tänkte jag att det här är... Anledningen till att jag tackade jag så underbart är att jag har en enorm respekt för Henriks näsa att välja projekt och vilka han ska jobba med. Det är ju ett av hans stora liksom, geni-egenskaper att han är. Mm. Jag ska göra detta med Fredrik Lindström. Jag ska göra detta med Robert Gustafsson, en ung okänd stadsteaterkomiker. Jag ska göra detta med... Nu är det stå upp med Björn Gustafsson. Mm. Han äter oss en efter en, Henrik. Mm. Så när han då hade förstått att han skulle göra någonting med mig här, då tänkte jag att då har han säkert rätt. Men då samtidigt tänkte jag att det här är Henriks projekt. Jag ska låta honom bestämma. Mm. Jag ska lita på honom. För att om jag går in och bestämmer för mycket här, då kanske det skulle vara bort sig från hans magkänsla, hans intuition av vad det skulle vara. Så att jag tror jag redan i det här första samtalet sa att jag tänker lita på dig. Och det blev ju sen en kamp förstås, eftersom jag dels är van vid att man driver saker ganska långt för att se, för att hitta vart vi ska. Och att jag är rätt duktig på dramaturgi. Jag har gjort det i 30 år också. Jag har åstadkommit en annan sak som är bra. Så möjligen så vad jag hade att komma med rätt klokt. Och att i vissa fall när Henrik, när jag egentligen får säga färdigt vad jag ska göra och jag vet att det jag säger är klokt och så gör han på ett annat sätt, att då inte ta konflikten utan att säga nej, jag har sagt att Henrik bestämmer. Mm. Att jag drar mig tillbaka då.
Fixar du det?
Ja, mm. Men det var inte alltid jättekul. Men det var ju en del av mitt jobb här. Det var det som jag ville. Alltså förstå, jag vill lära mig det. Jag vill pröva vad händer om jag gör det. Blir det bra om jag slipper kontrollen? Det kanske blir förfärligt. Men då får det bli förfärligt. Mm. Men då är det Henriks valda förfärlighet. Under manusarbetet var det inte så mycket så. För där är jag så pass stark. Mm. Eftersom jag är den enda av oss som har skrivit ordentligt riktiga manus. De andra kommer mer från sketch-traditionen. Tors på Tallinn eller deras fyra nyanser som ju det är den som är allvarlig är ju egentligen sketcher eller mindre historier som är liksom sammanfogade. Mm. Så att till slut blev det nog så att jag tog ett större ansvar för liksom det dramaturgiska helheten i manusarbetet. Och sen så var det meningen först att Thomas Alfredsson skulle regissera. Och så tackade han nej av olika skäl och då sa vi allihopa omedelbart, men Henrik, jag tycker att du ska regissera. Och då blev det lite fint, för då var det lite så att jag kanske då tog ett lite större dramaturgiskt ansvar för manusen, medan Henrik gick in och tog regin och Johan gick in och var stjärnan, alltså han som bar serien. Jag gillade den uppdelningen. Mm. Och jag var oerhört förtjust i att jag inte var att jag inte bar serien. Mm. För då visste jag att jag kunde få göra min krummelur lite i kanten. Och att jag tänkte att jag är ju en rätt enerverande person och lite irriterande. I lagom doser så tror jag den karaktären skulle kunna vara spännande med sin konstenergi och sin ångest och Så. Och, men att ha den hela tiden skulle man inte stå ut med. Så jag tror att det är rätt bra att jag inte är med. Mm. Att jag har den funktion jag har.
Hur såg det rent fast, faktiskt ut med liksom manusarbetet? Satt ni i grupp och spånade och sen gick du hem och skrev? Eller?
Nej, vi satt i grupp och spånade tills vi upptäckte att vi inte kom någon vart i princip. Och då, där var vi också så olika. Så jag kom till första manusmötet med färdig scen. Skriven så att i princip kunde gå till inspelning. Medan de andra kom med liksom sketchidéer på papper. Och det är klart att för det, du så och sen, så att efter att vi hade spånat ett tag så bestämde vi oss för att ta ansvar för var sina tre avsnitt. Sen när det var gjort så blev jag galen för att de grovmanus jag fick tillbaka av de andra och tyckte jag var alldeles för skissartade. Så då började jag arbeta igenom dem mera. Och gud vad jag jobbade den sommaren. För allt var ju så bråttom. Jag är ju van vid att det får ta flera år på mig att skriva manus. Och jag är van vid att vara själv, att vara den som liksom verkar fram, för att det är en väldigt långsam process med. Här skulle det gå fort och jobba och Henrik med. Oj, då. Och sen så när de manus var färdiga så var det naturligtvis Henrik, så regissören, när ett manus är färdigt så bearbetas de ju egentligen en gång till av regissören, för sen ska det brytas ner och man ska hitta ett sätt att göra dem så. Och sen är det ju så att man kan klippa om. Om du tar Torka lite tårar och de har haft dolda, de var ju så intrikata de manusen. Så de måste filmas exakt som de var stod. Och i princip måste allt, du måste i klipp titta rytmen som finns i manuset. Men i många andra produktioner kan man faktiskt klippa om historierna nästan helt och hållet i klippet. Och det är inget fel med det. Det är olika metoder. Om både Personat Oscar och Livet en slager fick sina historier förändrade ganska mycket i klippet. Det kan bli bra på det sättet också. Det är inte något fel. Men i allt faller så eftersom allt var ett experimenterande för alla. Och vi spretade kanske också åt olika håll, vad vet jag. Eller ville åt olika håll. Så att jag tror i allt fallers fall är det mycket Dino, också klipparen, som har gjort en jätteinsats.
Mm. Jonsäter kan jag säga till lyssnarna.
Men så att det var en väldigt spretig process.
Mm.
Och det gjorde att någonstans i allt det här så tror jag vi allihopa var väldigt osäkra på om det här var en katastrof eller inte, om det var bra eller inte, om vi hade misslyckats lite. Jag tror att vi faktiskt, jag tror jag i flera år framöver kommer undra om egentligen det här var ett misslyckande eller inte.
Det är så alltså?
Ja.
Vad spännande.
Sen kan det vara, kan vi få lysande recensioner och bra tittning. Nu tror jag i och för sig vi kommer ha tappat hälften av tittarna till nästa avsnitt. Men jag vet fortfarande inte i mitt hjärta om det är ett misslyckande eller inte. Det är fantastiskt att arbeta med saker också som blir misslyckade. För att det är ju, vi kan inte göra saker som blir så fantastiskt lyckade hela tiden heller.
Mm.
Det måste få vara så.
Mm.
Så att jag, och det finns ingen anklagelse. Jag tycker jättemycket om Henrik. Jag tycker Johan är fantastisk. Jag tycker alla inblandade är underbara. Och skulle gärna jobba ihop igen. Men ändå vet jag inte om det här är bra eller dåligt.
När kommer du att kunna säga huruvida det var bra eller dåligt då?
Det vet jag inte. Jag har också det problemet att jag tycker ingenting jag gör är särskilt bra. Jag godkänner i princip en roman jag har skrivit.
Mm-hmm.
Och det är Jenny.
Ja, just det. Mm.
De halvt dolda tycker jag om. Och jag tycker också Torka lite tårar. Det är ett projekt jag är väldigt stolt över.
Mm, det förstår jag.
Men sen så är jag nog stark motståndare till nästan allt jag har gjort.
Mm. Måste det vara så eller?
Björn Ranelid, innan han blev Melodifestivalstjärna med hela svenska folket, och jag, Göran Sonnevi, Göran Tunström och ytterligare någon sån författare stod på en herrtoalett på en sån här författarfest, och Göran Tunström sa till Björn att jag förstår inte hur du kan sända en roman, din roman till mig med orden läs det här Göran för det är så bra. Jag förstår inte. Och Björn var ju bara stolt. Han hade skrivit om han var stolt, och det är en väldigt lycklig situation. Och Göran var ju inte, menade inte att han hade förhävt sig, utan det är bara att alla vi andra, sa Göran Tunström. Och så pekade på oss. Vi skriver, alltså lite patetiskt, han, vi skriver om natten och i gryningen kryper vi till en medmänniska och säger läs detta och säg om det överhuvudtaget kan kallas för text. Och det vill säga att kunna se sin text och säga det här är bra, fantastiskt, det är ju en gåva att kunna göra det. Det är ju som Gud som skapar världen. I skapelseberättelsen sägs det att Gud skapar och i nästa ögonblick ser han på det som han har skapat och ser att det är gott.
Mm.
Och detta upprepas gång på gång. Som en sorts... Bibeln intyger att världens skapelse från början var, är den god? Det är någonting vi kan hänga fast vid de dagar livet är förjävligt. Att i grunden är tillvaron god. Och Björn Radlid har då en fantastisk förmåga, nästan gudalik förmåga, att se på det han har skapat och se att det är gott. Och vi andra då med en skärva i ögat kan se på vår skap och ser ingenting.
Mm.
Vi ser inte om det är bra eller dåligt. Vi ser bara någonting som är till korta kommande.
Mm.
Jag kan vara i tv och jag säger saker som jag får folk som skriver till mig att de har förändrat deras liv eller de bryter livet av sig när de hörde mig säga det och det. Och jag tänker, ja, jag såg det där och allt jag tänkte på att jag var så fet. Hur ful jag var. Vad fet du är, Jonas.
Mm.
Kan du sitta där i den här salongen, i den där fåtöljen med en skjorta som nästan på spricka för att du är så fet. Och det var vad jag fick ut av intervjun.
Mm. Vad ger det med det där självhatet?
Det vet jag inte. Jag är bättre på det idag. Jag har skrivit en text som är... inleder en komikers uppväxt som börjar: för allt du hatar hos dig själv, förlåt dig själv. För allt du älskar hos dig själv, förlåt dig själv. Och den texten, som är en av mina fast mer kända, är ju en sorts besvärjelse som helt med mantra omkvädret: förlåt dig själv, förlåt dig själv. Och det är den attityd som jag har blivit bättre på de åren.
Mm.
Den texten skrevs 1991-92. Jag har blivit bättre på att förlåta mig själv, framförallt som komiker. Att jag släpper snabbt komiken när den är gjord.
Mm.
Jag går därifrån.
Ja, det där har jag en fråga om. Det var någon som undrade också. Jag slängde ut på Facebook att jag skulle träffa dig. Och då var det någon som undrade varför du sticker alltid direkt efter gig.
Jag är en fiskare som släcker tillbaka fisken i vattnet. Som släpper taget. Komik handlar om att vara extremt närvarande i nuet. Och när jag är på scen är jag regel det. Och då är jag ibland nästan oslagbar. Jag kan liksom inte förlora gentemot publiken. Jag är för mycket där. Alltså det när jag har texter, alltså när jag har kommit över provföreställningarna, när jag har fungerande material, alltså att jag vet att det här texten bär, då i princip går det inte dåligt. I princip måste publiken ge sig. Det är för väl genomrätt. Funkar.
Mm.
Men jag är bara intresserad av det då. Jag är intresserad av liksom mötet med publiken, skratten, allt det som händer. Men för att kunna vara så närvarande måste jag släppa taget om det omedelbart. Vilket innebär att om du frågar mig 5 minuter efter föreställning, liksom, hur var det ikväll? Så kan jag helt ärligt säga, vad? Jaha, föreställningen? Jo, men det var väl bra.
Mm.
Och det är inte så att jag inte älskar att vara där. Jag älskar att vara på scenen. Men jag släpper taget om det på en gång.
Mm.
Och det gör också att om jag, när jag var ung, kunde ligga vaken och straffa mig själv för att jag sa fel där eller gjorde ett andetag fel där. Den så kallade blamagejävlen som rullar upp allt du gjorde på kvällen i en långsam filmsekvens för att hitta just det enda tillfälle där du inte var bra. Och det skulle du straffa dig själv för.
Mm.
Och jag har nog börjat sluta straffa mig själv i efterhand. Utan kan tänka att jag får väl göra det på ett annat sätt imorgon då, om det behövs. Men jag straffar inte mig själv. Det andra, att jag sticker. Jag vet inte om du har sett mina shower på sistone, men när jag var yngre så kunde jag ta applåder hur länge som helst. Jag stod och käkade applåder som smågodis.
Mm.
Numera så tar jag väldigt korta applåder. Jag går in en gång bara och så går jag ut igen och kommer inte tillbaka.
Mm.
Och jag kan till och med ta bort dem och säga, du vet, ja, nu behöver vi inte applådera mer. Vi vinkar istället, hej då. Och det handlar om att jag känner mig bekräftad. Jag vet att publiken har gillar mig. Alltså du vet, där, den självsäkerheten jag fått som komiker, att jag vet att, och att jag är bekräftad av Mark och mina barn, jag är rätt lycklig. Så jag måste, jag använder inte applåder som terapi.
Men du vill inte vila i det där och bli omklappad efteråt och få skriva autograf på någons mage eller?
Jag går ganska relativt underbart tillbaka i mitt privata. Jag sluter mig i mig själv. Och då blir jag både lite blyg och lite generad.
Över Bram?
Över överhuvudtaget träffa en enda människa. Jag vet inte vad jag ska säga eller någonting. Om du någon gång ser mig, vilket händer, att jag tvingas gå upp på scenen och ta en applåd när jag inte har gjort någonting. Så du, tänk på det någon gång. För jag ser så bottenlös generad ut mot den här killen som självklart tar applåd annars. Jag har väldigt svårt för det. Och det jag upplever på scenen, jag kan liksom inte toppa det. Det kan inte bli roligare än så i mitt liv. Så att gå ut efteråt, om jag har lust att gå ut efteråt, då har jag inte varit tillräckligt intensiv på scenen. Då har inte varit tillräckligt bra. Då har jag inte gjort mitt jobb.
Hur ser det ut då? Då har du ofta en bil som väntar på något sätt, som någon har ordnat till dig, och så åker du till hotellrummet. Kollar du Twitter vad folk tyckte om dig, eller är du helt liksom...
Det är rätt vanligt att om jag till exempel har en slutlåt som spelaren i publiken ska gå ut, så rätt ofta är jag ju på E4 innan publiken hinner ut i garderoben. Jerry Williams likadant. Jag dricker i regel rödvin. 2 glas rött vin. Och är rätt stilla. Jag är nog ingenting. Jag tänker inte så mycket. Jag bara, det är på något sätt efteråt tillståndet är väldigt trevligt också. Det är ett tillstånd av att jag har levererat. Nu måste jag inte göra någonting mer ikväll. Det finns ingen som kan kräva någonting mer av mig. I regel, jag skriver, alltså jag fortsätter inte arbeta någonting. Jag bara är på ett väldigt trevligt sätt. Men rätt mycket grönsak.
Hur ofta är du nöjd med ett gig?
Nästan alltid. Det vill säga, om jag har kommit över... Nu gör jag ju en stand-up som jag är ute med. Efter de första 2 föreställningarna fick jag ihop det. För att det är ju första föreställningen. Det är alltid inte katastrofer, men de är väldigt... man måste spreta och man måste klippa bort och få där och förstå hur det fungerar och så. Men nu har jag tillfungerat, nu är det riktigt roligt. Stand-upen är jätterolig helt enkelt. Och då vet jag att jag har hållit på 30 år, att det här kommer fungera, ni kommer att ge er. Men jag vet också att vissa konserthus och teatrar har förutsättningar som gör att det inte är det bästa. På Luleå Kulturens hus så är det taskig akustik. Det är liksom så, jag kommer inte få samma reaktioner som jag får där, och sånt kunde jag få ångest av tidigare, så att jag aldrig mer skulle med på den här lokalen. Nu är det på något sätt, men jag vet ju att det är där jag får lov att spela om jag ska vara i Luleå. Så då är det bara att hacka i sig.
Berätta mer, finns det några andra sådana ställen som du gillar mer eller mindre?
Min favoritteater i landet, Johan Glans var klok som gjorde sin premiär där och fick 5+, Halmstad teater. En utsåld Halmstad teater är en fantastisk teater att spela på med ett underbart ljud. Och jag skulle säga att varje turné gör jag min bästa föreställning på Halmstad teater. Jag måste ha premiär nästa gång jag gör en turné på Halmstad teater. Och det här handlar ju mycket om hur tätt publiken sitter, vilken akustik du får tillbaka, det vill säga vilket skratt du får tillbaka. Och det gör ju i regel att ju glesare publiken sitter, ju mer teater / konferens / kongresslokal det är, ju sämre blir det. För då är det längre mellan bänkarna och det är glesare och det är sämre akustik. Vilket gör att nästan alla nybyggda sådana konferenslokaler är katastrofer. Och där är väl kanske Luleås nybyggda Kulturens hus är kanske det sämsta av alla de nybyggda.
Folk brukar ha svårt för Malmö, har jag förstått.
Konserthus?
Ja, det vet jag inte, men generellt att gigga i Malmö.
Snälla du, Malmö konserthus, det är stort, det är svårt, det är krävande, men det är underbart. Ja, det är jätteroligt, jag älskar Malmö. Malmö konserthus, men det är en jättelokal. Det är 1200 platser, det är brett som fan. Det kräver ju en enorm koncentration för dig som komiker. Du måste vara där, du måste vara beredd att ta in precis samtliga i denna jättelåda. Så jag förstår att man kan misslyckas där. Men jag misstänker inte misslyckas på Malmö konserthus.
Nej.
Jag var ju den första komikern som överhuvudtaget var på teater och konserthus. Mm. Och det var ju en sån... Det var en sån nyhet. Och det fanns ett sånt behov av att få se det just jag hade att komma med. Det vill säga den här märkliga nya form av humor där man är sig själv, en konstig förhöjning av sig själv, och att det finns något darrande på riktigt över det där. När jag turnerade de första åren på konserthusen och idrottshallar som jag var på, då var det ju, jag var ju ute med Niklas Strömstedt och Mauro Scocco och Ratata och vad de kan heta, Marie Fredriksson. Det var ju så olika popakter. Och så var det jag. Då kunde jag sälja ut, som Malmö konserthus med 1200 platser, jag kunde sälja ut 5 Malmö konserthus utan att i princip annonsera. Det, liksom, det sålde slut över hela landet bara på ryktet att jag skulle komma.
Mm, det är otroligt.
Ja, det var helt sanslöst. Men du vet, det var ju bara jag. Säger jag och fnissar. Men det fanns ju ingen annan som gjorde det. Idag är det ju, när jag var i Luleå, jag kommer ta Luleå konserthus, när jag var där förra gången, så tittade jag deras programtidning. Och inom loppet av 2 veckor så var jag, Mia Skäringer, Sissela Kyle, Ultimate Comedy och om det var Johan Glans där. Alltså det var, och det finns ju en gräns för hur många Stockholmsbaserade komiker som en Luleåfamilj ska försörja, eller hur?
Mm, mm.
Och det där är väldigt tydligt att det är popartisterna, de spelar på klubbar nu. Mm. De säljer inte ut längre. Så det är vi komiker har tagit över Sveriges teater- och konserthus.
Ni är så billiga i drift också.
Ja, mm. Men det är ju också att där blir det ett problem. Att du kan inte sälja så mycket. Du vet, det finns inte så många. Vilket gör att det, nej, klart jag inte säljer ut 5 konserthus i Malmö längre utan att annonsera. Och det är en väldigt tydlig skillnad hur komiken har blivit så stor i Sverige. Samtidigt som att det gör att jag måste dela kakan med så många fler. Och det gör i sin tur att och inom komiken blir det ju som att man väljer en i taget nästan. Att alla ska se Mia Skäringer eller alla ska se Ljust och fräscht. Att det liksom tar rätt mycket plats och rätt syre. Och då, det gör ju att du kommer få allt fler såna här produktioner. Från att du sa att de var billiga drift, men de är inte lika billiga drift längre. För allt fler komiker kör med lite scenografi, lite ljus, lite ljud, så man bygger upp det mer och mer som en popkonsertakt.
Mm.
Och nästa led är att det sker en utslagning, för det kommer inte finnas en publik som täcker upp.
Nej.
David Batra gjorde sin Lappar, Öss gjorde Dålig stämning. Jag håller på att hjälpa Möller nu med Jävla pajas. Kristoffer Appelqvist gjorde Krig, Schiffer till 90-tal. Alltså, nu åker ju alla komiker runt med en liten föreställning där man ska vara allvarlig på mitten. But I fucking invented it.
Ja, men hur är det med att vara allvarlig på mitten? Kör du också det?
Ja, det var jag som hittade på det.
Ja.
Så att och jag och min tur tog det från Bette Midler.
Mm.
Som alltid har blandat humor med att kunna bli, sjunga en hjärtinlig sorgsam ballad. Och det där gjorde jag redan på, alltså, första konserthusshowen 91, där jag mitt i komedin la in just ett stycke om AIDS. För det var ju mitt i då de som flest dog.
Mm.
Så jag läste ett stycke från en monolog, Römheten, och avslutade med att ni inte glömde och liksom sett det, och som hon fällde en tår. Och jag tror att det var en av hemligheten också till att jag blev så populär då. Det var den här snabba vändningen mellan humor och allvar.
Mm.
Och jag har ju aldrig riktigt brytt mig om någonting är roligt eller om någonting är allvarligt. Jag har ju alltid varit skrivit de här sorgliga romaner som också är lite roliga. Och sen har jag varit komiker, men sen så har jag gjort upp. Det har aldrig bekymrat mig. Nej. Eftersom det handlar för mig om att man berör om berättelser, bara om berättelser. Jag bryr mig inte om folk skrattar eller inte. Och är det en bra berättelse så är den bra.
Mm.
Tänker jag.
Skulle vi prata om Malmö också?
Sverige är ett av de få länder, tror jag, i världen där olika landsändar skryter med hur tråkiga och tröga de är.
Mm.
Det liksom har blivit nästan ett självberöm att säga att här är vi tröga, säger du. Här får du svårt. Men det säger man om Kalmar också.
Mm, just det.
Kalmariterna älskar att berätta hur tröga de är.
Mm.
Och ifall du kommer upp till Luleå, vet du, eller till Umeå, till överhuvudtaget till Norrbotten, vet, Norrbotten och Västerbotten, där det verkligen, ha, här i Västerbotten, vi är inte lätt åt hasmisar. Det är det inte. Sådär. Och det tycker jag är lite roligt, lite gulligt. Det säger någonting om Sverige, att vi är så glada över att vi är tröga och tråkiga. Och jag säger att det inte är sant. Jag tycker vi är roligare än vad vi gör sken av.
Mm. Jag måste fråga en grej om det här med stora rum och så. När du kör stand-up så är jag oerhört fascinerad av och imponerad i att du får på något magiskt sätt publiken att vara en enhet. Hur gör du det?
Jo, men så är det.
Det finns ingen som gör det som du, tror jag, i Sverige.
Nej, jag tror jag lyckas med. Jag vet inte om du har sett mig senast. Jag började också ta en pinstol och sitta längst fram. Och sitta på pinstol och prata. Och det blir som sånt här. Det blir som ett kafésamtal. Och dels är det så, tror jag, det är ju bara spekulationer från min sida, att publiken har ett förhållande till mig. Nu genom tiden att de har vuxit upp med mig.
Mm.
Men också att de känner mina tillkortakommanden och min historia. De känner till Mark och relation med Mark också. Alltså, så att det blir nästan som att uppstå på scenen för mig, har jag brukat säga, att det är som att träffa min familj. Och liksom, så nu jag, vet, och när jag kommer till Halmstad så har många då varit och sett mig i 20 års tid eller 25 års tid. Och de var där med när deras barn var små, och nu sitter deras barn stora bredvid dem. Och så jag har ett väldigt intimt tonfall.
Mm.
Och kan ha det, för att vi är kompisar. Sen det andra är att jag rent tekniskt alltid tittar människor i ögonen när jag talar till dem. Jag har en idé om att jag ska prata till dig.
Mm.
Och om jag når dig, om jag får dig att känna att jag bara pratar till dig, att du är den enda som finns i den här lokalen, om jag kan få dig att känna det, så kommer du fungera som en sorts antenn för alla andra, där du liksom, ja. Det är min mystiska förklaring, att där alla känner det du känner.
Mm, okay.
Det är min tanke.
Mm.
Så jag riktar mig väldigt mycket mot människor. Men sen med storleken på lokalerna har jag ju gått ner i storlek. Och det var ett medvetet val jag gjorde. Jag gjorde 2001 min kanske största publiksuccé, som heter Livet. Där vi sålde ut släppte vi en ny Lisebergshallen med 3000 personer, var den utsåld på eftermiddagen. Det var så att vi bara fnittrade.
Oj, förlåt.
Mm. Vi bara fnittrade och tyckte att livet var fantastiskt. Och det slutade med att de ville att jag skulle gå upp i Globen. Och först blev jag naturligtvis, ja, klart jag ska i Globen, för det tilltalade min fåfänga. Men sen så tänkte jag så här, men vänta, då kommer alla få titta på storbildsskärmar. Och vad hände då med min närvaro? Det jag tyckte var roligt med det här, att stå på scen, var ju min närvaro.
Mm.
Och att det var mitt sätt att få möta människor. Jag är en ganska ensam människa. Och att få liksom träffa människor. Det är faktiskt, jag tror jag har skrivit i någon av mina böcker att stå på scenen är en ensam människas sätt att umgås.
Mm.
Och det för mig är det lite sant. Mm. Och då säger man, vad hände då med mötet där på storbildsskärmen? Och så tänkte jag, ja. Så jag gick tillbaka och sa att nej, jag förstår att min fåfänga vill att jag ska stå där och vara stjärna. Men då har jag gjort våld på mitt, på det jag en gång i världen sa att det här vill jag göra.
Mm.
Den närvaron. Så jag bestämde mig för att tacka nej till Globen, och istället nästa turné skulle inte spela på idrottslador och där folk satt, du vet, handbollshallar där man satt så här och vred på huvudet för att titta. Och ishallar och grejer där folk fick sitta på isen i pälsarna på. Och så sa jag, nej, jag ska spela mindre teater där jag liksom alla ser och hör, och där just mötet kan bli. Och det kommer innebära att jag tjänar lite mindre pengar och att jag är lite mindre framgångsrik i liksom någon yttre bemärkelse. Men då får det vara så.
Mm.
Och det tror jag också gjort att jag tappat lite publik, för jag tror folk vänjer sig vid att nu är det en mindre lokal. Så det var så roligt när Henrik gick upp nu och gjorde Globen. För då kände jag igen det här liksom, du vet, tänkte att ja, vi väljer så olika. Och jag tänkte att om jag någon gång skulle göra Globen, då skulle det vara en tack och farväl föreställning. Att då ska jag ge efter för för stjärnan i mig. Mm. Så att vi gör det som en Sara Leander den sista gång och sen aldrig mer. Och för nu har det gått till där komikern har gått och blivit rockstjärna. Ricky Gervais, Eddie Izzard och de går på de stora, stora scenerna. Och jag tycker jag är helt ointresserad. Jag skulle hellre betala för att slippa se Ricky överhuvudtaget än att betala för att se honom på Globen.
Jag är på liksom en,
vi måste hitta ett nytt ord för det ointresserad jag är av att se Ricky heta Nesker Weiss. Och det är inte så att jag tycker att han är en dålig komiker. Jag tycker det bara handlar om pengar och fåfänga.
Men var är smärtgränsen då? Hur stor publik kan man underhålla med?
Nej, men jag kan underhålla, alltså det går. Jag har haft 20 000, 25 000 pers i publiken. Och gjort alltså, flera gig. Jag tror det är storbildsskärmarna som är den stora ondskan. För du tittar så här.
Man kollar ju också på tv.
Ja, helt och dålig tv.
Ja.
I en ful lokal. Jag förstår att pengarna finns och jag förstår att fåfänga finns, men jag tycker att det är av ondo. Och Eddie Izzard tycker jag dessutom har blivit dålig. En ointressant komiker som aldrig utvecklas.
Konsumerar du mycket stand-up?
Nej, det gör jag fast inte. Men det med Eddie Izzard är att han är ju en tekniskt sett en skicklig komiker. Och som lever på det här ryktet att han ska, att han skämtar om världshistorien och det och duttan. Men han är ju en korvstoppare. Och komiken, du vet, det är när korvstoppare, det är när komiker skämtar tills de inte har mer kring ett ämne tills skämten tar slut. Och då bara byter man ämne. Man låtsas att man är på väg någonstans, men man är inte på väg någonstans. Man är bara skämtar tills man inte har skämt kvar. Han bygger aldrig en dramaturgisk båge i en föreställning där han liksom är på väg någonstans, där han, där vi på slutet har förstått någonting om världen och tillvaron som vi inte förstod i början. Och när mina föreställningar är som bäst, eller en bra, eller en Schyffert eller en Batra, så har vi faktiskt kommit någon vart. Vi börjat någonstans och slutat någonstans. Men Izzard till de som alltid stannar, börjar och slutar på exakt samma position. Ingenting har hänt mer än att han har satt skägg ganska många gånger. Och sen har han varit rolig. Det är inte så att han är jätteteknisk, fantastisk, rolig, intelligent, allt möjligt. Men det händer ingenting. Och det är okej första året, men nu har han gjort samma sak i 30 år.
Jag förstår. Berätta om samarbetet med Måns Möller.
Samarbete är det inte, jag hjälper honom. Alltså
är inte det ett klassiskt samarbete?
Jo, det kan man väl säga. Jag har genom åren då, alltså, komikerna är ju som du vet ett skrå där vi gillar varandra.
Ja, det är väldigt fint.
Ja, och det är genuint. Att vi, och därför hjälper vi varandra. Jag har första gången jag gjorde det var när Fredrik Lindström och Felix Erngren skulle göra en show som heter Stockholmsjävlar med Papiraul då, sådär, som jag regisserade dem och hjälpte dem med texterna. Sen har jag hjälpt Felix ytterligare någon gång och jag hjälpte Kristoffer Appelqvist med Krig och David Batra med hans lappföreställning. Och nu hjälper jag Måns med hans föreställning. Liksom jag ringer utan att skämmas Kristoffer Appelqvist och säger nu är jag jätterädd, jag ska göra stand-up och jag tror att det är dåligt. Kan du komma? Jag har bakat citronpaj. Jag bakar alltid citronpaj när jag ringer Kristoffer. Och så kommer man och drar texterna. Det är kanske vår variant av det där. Vi, i gryningen kryper vi till en medmänniska och säger kan du läsa detta och se om det duger någonting. Man är ju så osäker som komiker när man har skrivit texter och inte fått publiken på plats. Man vet ju inte om det är roligt. Vissa gånger man repeterar tänker man att det här är ju, det finns inte ett skratt, det är bara larvigt. Andra gånger tycker man att ja, men det här blir kul. Och jag repeterar ju alltid min imaginär publik. Jag hittar på min publik. Jag kan improvisera med publiken och tjata med publiken som jag hittat på. Och vilket liknar väldigt mycket, det är samma publik som jag hade när jag var 10, 11, 12, 13, 14 år. Eller för jag var 5 år gammal. Och skapade teatern i mitt rum, pojkrum. De, publiken satt alltid på det röda sängöverkastet. Som jag uppträdde för. Och de var väldigt oerhört verkliga. Och egentligen är de, jag vet inte om de egentligen är mer verkliga i verkligheten än på mitt sängöverkast. Jo, det är de kanske. Det är lättare att uppträda på riktigt, för då vet man ju om man fick skratt eller inte.
Jag såg ju dig strax före jul här på Cirkus.
Ja, det där lilla stand-up-gigget där.
Precis. Ja.
Jag är inte så förtjust att göra de här korta giggen där jag inte får bygga. Jag tycker om att bygga. Jag tycker om att köra en och allting med. Och jag tycker inte heller om att publiken inte har kommit för mig. Det handlar om självförtroende. Jag vet inte om vilket mandat jag har. Eller mandat handlar om. Att när jag går in, när folk har gått och köpt biljetter till Jonas Gardell-föreställning och det har varit rätt dyra biljetter, så ger det mig också ett rätt starkt mandat. Jag tror att ni vill se mig. Medan om jag ska dela scenen med fyra andra komiker, så har jag inte en aning om ni vill se mig.
Nej, just det.
Och det gör att jag inte går in med samma självförtroende. Och jag kan inte heller, jag kan inte vila ut. Jag vet att jag har 25 minuter, jag måste stressa lite det, så jag gillar inte det. Men du skulle säga riktigt föreställning, då blir det på riktigt. Och jag har ju utvecklat ett sätt, vilket är nytt sen jag slutade med stativ.
Det var en fråga jag hade också.
För att det hände ju någonting. Jag började, så var det fortfarande mick med sladd som gällde. Och eftersom jag jobbade på teatrar och konserthus, så utvecklade jag ju en sladdteknik av bara den. Det finns något gammalt klipp jag sett med, där jag säger att jag behandlar det här som en Indiana Jones behandlar en piska. För jag med sladden, jag kan den så utan och innan. Det är liksom en del av min kropp nästan. Det skulle jag inte, jag skulle trassla in mig helt och hållet idag. Sen så kom ju den trådlösa micken. Och de första trådlösa micken, jag vet inte om du kommer ihåg, de var en stor konstig sändare. De var jättestora och väldigt tunga. Och de var ett elände. Och ofta rätt dåliga, du vet. Sen så kom då egentligen vanlig trådlös mick med mickstativ, som man förstod så småningom alltid måste vara på klumpfot och vara ett rakt stativ, annars skulle det inte funka. För det går inte att gå runt med sånt trekantstativ, för det plötsligt faller ena benet. Men sen första gången jag skulle gå över till headmic, så blev jag fullkomligt ställd första gången, för jag hade plötsligt inget center. Stativet är ju ett center, och jag har alltid jobbat både med mick i stativ och ta micken och gå till vänster och höger. Göra somliga grejer i handen och sen gå tillbaka. Och när jag inte längre hade stativet och micken, så var jag plötsligt bägge händerna fria och jag kunde göra vad jag ville. Men jag hade ingen center. Var ska jag stå på scenen? Jag gjorde ju manuspett ner i början. Han går ju bara fram och tillbaka. Ja. Han har aldrig hittat ett sätt att relatera till det. Eller också har han det nu, men när jag såg honom sist så gick han. Medan jag har nu utvecklat, det är så jag lärt mig att stå still, men jag har också utvecklat ett struttande. Som är, jag kan strutta hur länge som helst. Nu måste jag prata med mikrofoner, säger du. Därför att de flesta ståuppare kan ju inte mikrofonteknik överhuvudtaget, eftersom de har gått Adde Malmbergs jävla stand-up-skola. Och Addes liksom bidrag till hur man gör stand-up är att man ska hålla mikrofonen still. Man ska trycka in den mot takan så att den är precis under läppen så här. Det är liksom första lektionen i alla stand-up-kurser. Vilket att hälften av alla Sveriges stand-upare, de står så här. Hej, vad har ni för publik här idag då? Ja. Vilket idiotiskt. Vad uttrycker vi med det? Vi berättar ju hela tiden någonting. Allt vi gör på scenen berättar någonting. Och att stå så här berättar ju, jag vet inte, att man har limmat mikrofonen på hakan. Jag vet inte. Det är ju så dumt. Och det kommer fram. Det är Adde Malmbergs som legacy. Det han kommer lämna efter sig. Men släpp den jävla micken. Det är liksom, ha den så, använd den som ett instrument. Ibland där, ibland så, gör vad du, men inte så. Och varför använder inte headmic i så fall? För ni vill ju ha en headmic. Det här är ju bara en headmic som du måste använda en arm till. Och det blir sämre ljud. Sen ska jag säga att jag tycker Adde har skrivit några av de roligaste texter. Min absoluta favorit stand-up-text jag har hört de sista 10 åren är det Adde som har skrivit.
Berätta.
Som jag är djupt... Jag är inte avundsjuk på att han har skrivit den. Jag är arg för att han har skrivit den, för att jag skulle göra den. Om ribbstolar. Den är så barnsligt, löjligt rolig. Adde har liksom... Det är lite så att jag har sett alla magar. Jag gillar ju komiker. Och folk frågar mig liksom vilka jag tycker om. Och ibland säger folk ganska elaka saker om somliga komiker. Att det är snöjande, det är väl ingenting. Det är sådär att man kan liksom... Och jag tycker, nej. Och jag försvarar dem alltid. Nej, det är så jättebra. Alla bra. Det vill säga att jag har sett alla vidröras av gudomen och ha ögonblick, vet, magic moments då de bara svävar. Och jag har sett alla komiker bomba. Det ingår. att det är så. Jag tycker om att det är så. Men det gör också att man ju, det tror jag är en av hemligheterna med att vi gillar varandra i skrået, att vi vet hur utsatt det är och hur lätt det är. Hur skillnaden mellan månfärden och lerhögen bara är millimeter ibland.
Mm.
Dessutom är det så att jag är ju en rätt, jag har aldrig tillhört gäng, och det är ett av mitt livs stora sorger. Jag är en sån som umgås så här, en och en kan umgås. Men jag kan inte gäng. Jag blir rädd för gäng. Kanske, säkert gör det med att jag var mobbad som barn eller någonting. Men jag har aldrig tillhört lag, fotbollslag, eller jag har aldrig tillhört någon klubb eller någon förening eller ingenting. Eller någon grupp av människor, barndomskamrater. Jag har inga barndomskamrater. Det finns vissa sådana grundpunkter som vi studsar mot hela tiden och försöker hantera och hitta ett sätt att relatera till. Och det gör att vi ibland, alltså att det kan vara väldigt långt bort från den punkten, för att vi aktar oss så för det. Men det är i alla fall en punkt som vi hela tiden måste relatera till, mm. om du förstår. När jag bjuds in till gemenskap har jag alltid blivit väldigt rädd och ganska snabbt hastat därifrån. Och skylt på någonting. I regel att jag måste upp tidigt. Jag gör smitningar. Det gör jag på turnéer också när jag har anställt kompisar. Det vill säga, jag har dansare och musiker med och de har betalt för att umgås med mig. Så gör jag smitningar. Jag känner mig inte riktigt. Men jag känner mig som en del i gänget ibland, men oftast inte. Och det är lite sorgset, för det finns ett misslyckande i det.
Mm.
Och mina största misslyckanden i livet är just den här oförmågan att bara säga det där knytska. Vem ska trösta knyttet med att säga som det är? Stig in och säg god afton så de vet att du är här. Och jag kan inte riktigt det där. Och komiker har också en tendens att bilda små grupper. Det är After Shave och Galenskaparna, och det är Helt Apropå-gänget, och det är Hasse och Tage-gänget, och det är Knäppupparna, och det är Killing-gänget, och det är Kvarteret Skatan, och det är Humorlabbet. De är små gäng bestående av regel män och en kvinna ibland. Och jag har aldrig tillhört något sånt humorgäng. Aldrig någonsin. Så det närmaste jag kommer gäng är Ståupparna, som ju är ett antal sorgliga figurer, sorts satelliter, som då och då krockar i köket på Norra Brunn.
Mm.
Och blir ganska glada över att se varandra. Och jag känner inte nästan någon av de här komikerna särskilt väl. För det har jag inte lyckats med. Men jag beräknar dem som vänner. Kanske för att jag måste få räkna några som vänner. För det blir för sorgligt att inte ha några.
Hur kom det sig att du började med stand-up?
För att Bertil Goldberg, när han skulle sätta igång med stand-upen på Westermans, sökte rätt på ett antal människor som han tyckte arbetade åt det här hållet. Och jag hade redan gjort shower med en tjej som heter Kim Hedås.
Just det.
Kim och Jonas.
Mm.
Ulla Skog hade jobbat på Fria Prov. Lasse Tenander, trubadur som var med i början. Lasse Strömstedt, författare var med i början. Jessica Sandén var en av de första. Så han liksom plockade ihop ett gäng av folk som borde kunna göra det här. Och jag hade nog egentligen gjort en sorts stand-up i flera år. Fast jag visste ju inte att det var stand-up. Så det Bertil Goldberg, Jonas Hallberg och Adde gjorde var att de hittade namnet för det. Och de gjorde den svenska översättningen Ståuppare. Hallberg var ju alltid konferensier i början. Och det här var ju innan till exempel Babben Larsson. Hon, jag kommer ihåg när Babben kom som rookie. Och det var inte så bra, ska vi, för hon, det tog lite tid för henne.
Mm.
Men sen blev hon ju fantastisk förstås. Mm. Jag kommer ihåg första gången Carolina Häckner kom. Charlie hette han då. Han har just kommit muckat från lumpen tillsammans med Jonna Vlide Lindqvist. Han hette ju bara John Lindqvist då. Båda var trollkarlar. De var också dåliga. Men de blev bra de också.
Mm. Minns du dina första liksom rutiner?
Ja. Det första rutinen, alltså det var ju King och Jonas. En hel del av det sättet, när jag var ute på bibliotek och pratade, blev ju stå upp rutiner. Alltså bara av sig självt. Jag berättade om Hej matematik och du vet, vad är våra svenska rötter? Hej matematik och du vet, jag pratade om liksom skolgeografin och atlasen. Det första man stod upp första sidan, det var en karta över Skåne. Och sen när man äntligen höll på med skolan, så tror jag att det var Och när man har varit på med Skåne i månader, i veckor för att lära oss allt om Skåne. Och när vi äntligen hade lärt oss allt om Skåne och trodde oss färdiga med skolgeografin, då vände vår förhatliga fröken blad och påstod att det fanns någonting som hette Halland. Och det kommer jag ihåg som från min barndom, att jag var förvånad över att nu var väl äntligen det här ämnet över efter Skåne. Mm. Och den där, eller första, så var det bland annat en stark igenkänning, mycket skratt, men också just där. Och där någonstans var mina första ståuppare. De utgick från boktexterna.
Mm.
Men också mina allra första gång, min första gång jag var rolig överhuvudtaget. Jag kom ju från rätt... att jag mobbad var det mindre jobbigt, men jag kom också missbruka familj, och det är rätt kinkigt det, och dessutom jag missbruka familj, och ett missbruket gjorde att jag liksom hamnade på gatorna, och då blev jag våldtagen, och jag hamnade på Klara Norra som mer eller mindre, ja, det är inte helt otufft uppväxt.
Mm.
Och någonstans där var det väl inte så himla kul. Och jag skrev dikter då, väldigt allvarliga dikter. Och sen så blev det där så småningom med noveller, och till slut blev det personspelet, min första bok, som är väldigt allvarlig. Men sedan smög det sig in humor i texterna. Framförallt då det kom till min tredje roman, Präriehundarna. Och då var jag, förutom Bette Midler då, som fanns, var jag en utgångspunkt. För min andra utgångspunkt, en amerikansk performanceartist som heter Laurie Anderson. Inte om du vet vem det är.
Jo, men jag känner till henne. Mm.
Hon är mest känd för en låt som heter Oh Superman. Och hon talar alltid väldigt nära mikrofonen. Med en väldigt lustig fraseringsteknik. Så att när jag var mina första shower, så blandade jag liksom vanlig komik med texter som lät så här. Då jag talade väldigt långsamt. Men det är ibland komiskt ifall sista ordet är lustigt. Och jag blev ombedd att komma till en litteraturfestival för unga författare i Göteborg, som en nystartad kulturförening som heter Kulturdepartementet i Göteborg anordnade. Och då tog jag med mig några av de här texterna från Präriehundarna som var roliga. Eller ganska roliga. Och läste så här på. Och publiken började skratta. Det var första gången någon skrattade åt mig offentligt. Och det som hände var att det var som ett omedelbart igenkännande. När folk skrattade var det som att någonting brast inom mig. Och den kille som hade varit klassens clown på Rulla timmen när han var liten, blev plötsligt bara trädde fram igen. Det var som att se en superhjältefilm, du vet, när superhjälten har haft sin down-period och inte tvilar på sin förmåga, men sen bara spricker upp igen och är starkare än någonsin.
Mm.
Och plötsligt var den här komikern, som jag då inte hade varit på många år, för jag var komiker som barn, en komikers uppväxt, så den bara trädde fram, och jag blev omedelbart den scenpersonlighet jag sedan dess har varit. Alltså sen har jag ju lärt mig teknik, jag är bättre idag än tekniskt, jag kan mer. Men det där var så omtumlade, det där skrattet, förstår du. Så att jag låg vaken här natten och förstod att mitt liv hade tagit en vändning som den aldrig skulle återvända från. Jag kastades som en krock i rymden ut i en helt ny omloppsbana.
Mm.
Det var en sån där helt omvälvande upplevelse av på nytt födsel, som jag bara kan jämföra med första gången jag blev förälskad. Alltså förälskad har jag varit innan, men alltså jag blev kär i Stefan när det snöade över stan, som jag sen stalt i torkade tårar. Att låta det snöa, han är Rasmus och Benjamin blev ihop. Och det var avgörande för mig. Men därefter var det ju, harvade jag på bibliotek. Nu pratar vi alltså 85-86. Och Westerman började 88 kanske.
Okej, okay, ja.
87?
Ja, rimligt.
Någon sån. Mm. Så då hade jag hållit på ett par år och harvat bibliotek och på kulturföreningar och sånt där. när vi började på Västermans. På Västermans var ju på övervåningen, det var alltid extremt packat med folk. Det var ju sensation.
Var låg det?
Västermans låg på en litet ställe på om det lilla, stora lilla Nygatan.
Okay.
Och man gick en trappa upp. Det var restaurangdel där nere och sen så var det liksom någon discobar där uppe. Scenen i ett hörn. Och det var så packat med folk. Det fanns ingenstans att byta om. Ingenting. Och det var så att det skulle komma kändisar lite titta på det här nya fenomenet. Liksom. Plötsligt var Povel Ramel i publiken och Mauro Scocco och sånt där. Det var ju alla rökte hela tiden. Det var ju liksom en enda... Det gick ju knappt att se för det var så mycket. Det var så immigt av alla rökare. Sedan så flyttades det med en viss ångest över till Norra Brunn. Men det var ju första par år senare.
Mm.
Så Norra Brunn är för mig fortfarande det nya stället. Och sen när jag började göra konserthus var... det hade jag i och för sig redan gjort med Kim och Jonas innan stället kom. Jag hade kommit så långt att jag kunde uppträda på de största scenerna på teaterna. Och jag minns när första gången jag skulle gå på en stor scen och uppträda, jag var så nervös att jag stresskissade innan. Och det var, min penis var så liten och så nästan grönaktig för att allt, du vet, blodet, det fanns inget blod överhuvudtaget. Det var som en liten gummibit. Så nervös var jag innan jag gick på scenen första gången där. Och Carl Einar, däremot kunde du säga att han fick reaktion när han stod på scenen för att det var så häftigt. Det har jag haft. Jag har alltid haft väldigt liten penis när jag stod på scenen. Det är liksom inte där min tyngdpunkt ligger.
Nej, jag förstår.
Du måste ha hört talas om Bertil Goldberg.
Nej.
Bertil Goldberg var han som skapade svensk stand-up-comedy. Bertil var impresarium.
Okej.
Okay. Han var killen som... han hade alltid sedelbuntar i fickan. Sådär, så man fick betalt efteråt. Mm. Jag antar att det preskriberat, för det var ju supersvart. Allt var svart då. Då hade han bett, och så tittade han på en i ögonen, så gav han en hundring, 200, 300. Sen tittade han på en gång till så här. Tvekade. Tog hundralappen. Tvekade. Och ibland så fick man den. Ibland fick man den inte. Och man stod där som ett barn med handlad och visste inte om man skulle få pengar lite.
Stod ni på rad då liksom?
Ja. Och han var ju, jag vet inte, var jättegullig. Han var ju så där så han kunde bjuda en på lunch för att liksom fjäska. Sen upptäckte man att han hade dragit av lunchen på ens gage och sådär. Jag upptäckte ett år att alla blommor jag fick fakturerades mig själv. Så jag var ute och sa att jag ska ha blommor, ska jag ha de här blommorsorterna om det är ändå jag som betalar. Och han var väldigt avundsjuk för man var med någon annan producent och var en hora. Man var fnask. Han var väldigt hetlevrad. Och en personlighet helt enkelt.
Mm.
Han hade varit med i gamla Nationalteatern från Hotellprojektet.
Okay.
Jag tror att han var en av dem som skrev "Vi är åt husenden, vi är åt husenden". Och Bertil hade en Mersa som var 20 år gammal som åkte runt med en sån här boom. Och så hade jag plockat upp en kille från Karlshamn som jag förstod att jag måste rädda därifrån, som heter Kalle Månsson. Mm. Så jag plockade upp som assistent och så blev han som var min assistent. Och så jobbade för Bertil då i början. Och första gången på konserthus var på Linköps konserthus. Första gången en svensk stod på ett konserthus, en komiker. Och det var utsålt. Och så var det någon som störde hela tiden. Som gick ut och gick fram och tillbaka. Och jag fattade, vem är det som sabbar? Jag var jätteledsen över att liksom, vem är det som sabbar det här? Så upptäckte jag att det var ju Bertil som varit ute för att supa. Och räkna pengar. Och sen när han var färdig var han så full och vred. Han blev alltid väldigt vresig när han var full. Ah, sa han. Och så sa han, du får köra Måns. Kalle Månsson. Och Kalle var ju bara, vi var 18 år just, fyllda. Och själv satt han sig i framsätet. Och somnade omedelbart. Och sa till mig, du får sitta, du vet, sätt dig i baksätet. Så från då, den här triumfen att ha uppträtt på konserthus och fått stående versioner, så åkte jag en 20 år gammal. Bilen var äldre än chauffören. Bertil Goldberg knallfull snarkandes i passagerarsätet när jag satt i baksätet. Och det var någonting så att jag tänkte jag ska alltid minnas där.
Mm.
Och vi körde lite tysta för Kalle blev dimma på Östgötaslätten. Och Kalle var rädd. Och vi körde där genom dimman. Jag och en 18-årig kille, en snarkande impresario. Och jag hade erövrat, eller skulle just erövra hela världen.
Mm.
För det fanns något nästan...
Ja, fint.
Var väldigt vackert över det. Och Kalle sen, han hade köpt en blommonröd kostym för konserthusshowen i Stockholm. Och han var den som kom in blommorna som jag då sen fick betala. Och han kysste mig. Och jag vet, jag tyckte det var så ompassande att han kysste mig på scenen. Varför gjorde han, du vet. Han var väldigt kär i mig. Han var hetero men väldigt kär i mig. Och han blev sen, efter att ha varit assistent åt mig ett par år, så blev han manager själv. Och han var manager för ett nytt ungt gäng som heter Christian Lok och Fredrik Lindström och Pontus Ströbeck och Felix Ängren, som var up and coming då. Alltså han blev också en liten legend, och han, sen blev han klubbkung i Stockholm. Och det gick inte, alltså det gick bra, men det är ju väldigt mycket knark och väldigt mycket, det är ingen bra miljö, så han hängde sig och tog livet av sig. Och min son är faktiskt döpt efter honom. Eller ett av hans, han har fått ett namn efter honom. För jag lovade mig själv att om jag någon gång fick ett barn så skulle jag döpa honom efter Kalle. Som jag älskade. Kalle var en av mina livs stora kärlekar. Även om vi inte hade egentligen en sexuell relation så var vi väldigt kära. Han är också den som är pensionat Oscar, om du vet, som handlar om en äldre man som träffar en ung kille.
Just det.
Så jag var ju bara 25, så mycket äldre var jag inte. Men det är det egentligen min och Kalles relation. Även om den då egentligen inte är så knullig. Men det kan det också vara. Och han ville ligga begraven bredvid mig. Men och då ryckte jag till mig. Men hallå, jag ska ligga begraven i mark, för prata om. Men så när han hade tagit livet av sig och så begravning, allt var jättesorgligt, så tittade jag tillbaka på den här konserthusshowsvideon, och så ser jag plötsligt en kille som kommer ut i mörkret i en blommoröd kostym. Och han är nyklippt i håret och han kysser mig. Och han är så 18 år bara. Det är som en evigt vacker. Han kommer aldrig bli gammal. Han kommer aldrig... Och sen försvinner han ut i mörkret. Och det enda jag har kvar av honom på film eller bild är den där korta sekvensen då en vacker ung man kommer in på scenen och ger mig blommor och kysser mig. Och sen försvinner ut i mörkret igen. Och jag tycker det är hjärtskärande idag. Och jag förstår inte varför jag tyckte det var så opassande. Det var jättemysigt. Ja,
så började det. Alltså du verkar ju ha skapat väldigt mycket i hela ditt liv liksom, på ett eller annat sätt.
Ja.
Och så läste jag någonstans att du sa att torka inga tårar kanske
är... Torka aldrig tårar. Förlåt. Många säger fel, det gör ingenting. Du får kalla mig Johan också om du vill.
Ja, jag ska försöka låta bli.
Jag lystrar till lite vad som helst.
Jo, du sa att det kanske är det sista du skriver. Men det kan väl inte vara sant?
Ja, nu är det så att det har jag i och för sig sagt ända från Präriehundarna, min tredje roman. Och det är sant varje gång. Jag förstår inte hur jag någonsin ska kunna skriva någonting igen. Liksom när jag är på sommaren och inte uppträder, förstår jag inte hur jag någonsin ska kunna stå på en scen. Varför ska jag stå på en scen? Varför skrattar folk åt mig? Det är fullkomligt obegripligt. Och eftersom jag inte kan skriva och inte är särskilt begåvad för det, så verkar det också rätt orimligt att jag ska sätta mig ner och skriva ett stort verk, eller hur? Nästan lite enfaldigt.
Nu kan jag inte hålla med om såklart. Men...
Nej, det vet jag att du inte kan. Men alltså, jag säger inte detta kokett. Att, liksom att du ska säga åh, men det är klart att du kan. Men jag vet ju vilka framgångar jag haft. Jag vet att jag uppenbarligen har åstadkommit någonting. Men det gör inte det mindre sant. Att jag tycker det är nästan fullkomligt orimligt detta. Att det är så. Men sen när det händer, när jag går in på scenen, då minns jag åter, när publiken applåderar, så är det som jag på en gång kommer ihåg, ja just det. Nu är jag här, det här kan jag ju. Jag vet inte om du är i USA 2 veckor. Jag är så närvarande också, det gör att jag kan inte föreställa mig något annat. I samma ögonblick jag kommer hemifrån, utomlands till exempel, så vet jag inte vad jag är. Jag börjar omedelbart söka ny pojkvän och ny bostad. Jag kan inte komma ihåg att det finns ett hem jag har lämnat, förstår du? Och när jag kommer hem igen så är det som att den där resan jag gjorde aldrig ägt rum. Det blir allt som inte är nu blir oerhört snabbt overkligt för mig. Och det gäller ju, och det gör också att jag, när du frågar mig en timme senare hur var föreställningen, så vet jag inte om den längre. Det är som jag glider med mitt nu hela tiden. Och inte, i regel inte bär med mig särskilt mycket av det som har varit. Och faktiskt i regel inte tänker särskilt mycket på det som ska komma.
Mm.
Förutom om jag är väldigt orolig för någonting. Och som till exempel om jag ska resa eftersom jag reser förbi. Men då får jag panik. Men om jag inte har någon... Men det var någonting jag ska prata om med torka aldrig tårar. Jo.
Ja, det var det steten. Dels blir jag ju nyfiken då på att du säger att du inte minns särskilt mycket och lever i nuet. Men den är ju väldigt mycket ett tidsdokument.
Ja, så här är det. När jag skrev komikertrilogin. Så när jag skrev sista delen Jenny så fick jag en känsla av att jag hade bråttom. Det var Jenny. Jag satt ju länge och väntade på att Johan... Jag visste från början att... Gud vad det blir svårt att klippa det här, för jag backar hela tiden var jag ska börja. Jag visste hela tiden med komikern att det skulle bli tre delar. Det var planerat redan innan jag började skriva. Så kom första delen och andra delen. Det tog lång tid, det var några år mellan dem. Och sen skulle jag skriva tredje delen och jag satt och väntade. Som jag ofta gör när jag skriver, jag sitter och väntar på att det ska komma till mig. För det är en sorts film jag beskriver. Noggrant avläser och avlyssnar och beskriver det jag ser och hör. Och så hade Joa inget mer att säga. Han sa ingenting. Jag var helt förvånad, för jag visste att det skulle vara tre delar. Så hörde jag plötsligt något som viskade i mitt öra. Och det var Jenny som viskade, en helt annan berättelse. Och den var verkligen så skrämmande och så otäck. Jag inte förstod hur ska jag kunna skriva ner det. Men jag visste att detta måste jag skriva. Och hon viskade väldigt svagt. Så jag var tvungen att... hon är väldigt blyg. Väldigt tillintetgjord. Så jag var tvungen att verkligen lyssna noga. Och skriva väldigt fort. Det hon sa, för att hon kanske inte skulle våga säga det. Och jag förstod att hon hade blivit... att någonting fruktansvärt hade hänt med henne. På en fest. När hon slutade nian vid Säbysjön. Rörsjön var det hette. Och jag förstod att jag måste skriva detta. Det är hennes historia, inte Joas. Joa var inte ens med på festen. Och då kan du säga, det här har ju inte hänt, Jonas. Du har hittat på det här. Det är ju en påhittad historia. Och det jag säger, när jag pratar om det, det har ju hänt. Hon viskar ju till mig historien.
Mm.
Jag har aldrig kunnat skilja det som man säger har hänt från det jag hittat på har hänt. Förstår du? Det är helt ointressant för mig.
Mm.
Tvärtom hade jag berättar mycket högre äkthetsgrad än vad jag eventuellt har varit med om har. Jag kan inte förklara på en sätt. Jag kan inte skilja dikt från mig. Jag är helt ointresserad av det.
Mm.
Jag berättar inte det. Men jag visste också att jag var bråttom, för jag kände att jag höll på att börja glömma.
Mm.
Det var som om stigen höll på att växa igen. Grindarna, alltså den här... det var som jag under hela den här perioden hade haft liksom tillgång till min barndom. Liksom, alltså, till lukterna, till detaljerna, till att jag mindes att första sidan var en Skånekarta. Och just den exempellösa förvåningen när man vände blad och där var Halland. Och sen när man förstod att vi ska, den här jävla kärringen förväntar sig att vi ska beta oss igenom hela Sverige. Och jag förstod att jag höll på att glömma. Och när jag var färdig med Jenny så la jag igen den boken. Så var det som att jag hörde ett boom, och grindarna stängdes. Och jag minns inte min barndom längre.
Nej.
Det var som jag släppte den där, min barndom. Och att nu har jag inte längre tillgång till den. Lite som det finns en sagohistoria där någon inte längre får komma tillbaka. Narnia.
Mm.
Peter, de äldsta killarna får inte komma till kill och tjej, Peter och Susan tror jag. Mm. Får inte komma tillbaka. För nu är ni är färdiga här.
Mm.
Och så var det med dem.
Mm. Det finns en... när jag intervjuade...
Får jag fortsätta bara...
Sorry.
Mm. Och, så att jag, och då tänkte jag, nu kommer jag inte skriva mer. Det är färdigt. Och med Jenny hade jag också stilistiskt kommit så långt jag kunde med att skala av språket. Mina romaner från personspelet till Jenny är som blir mer och mer avskalade. Korta kapitel, korta meningar, så mycket. Och jag tänkte att det här är vägs ände. Nu kommer jag inte längre. Och alltså skulle jag sluta. Och det jag gjorde istället var att jag började intressera mig för religionen igen. Och började bara privat researcha gamla nya testamentet.
Mm.
Och det tog ju 12 år.
Mm.
Och blev de här teologiska böckerna om Gud och om Jesus, som vi också, om vi snackar om är det någon som vill se några bögar som dör i AIDS, är det någon som, mitt förlag var inte jättelyckligt när jag liksom efter komikers trilogin som ju sålde hur mycket som helst, sa att jag har en bok om gamla testamentet som jag tänkte åh. Och förlaget gick ju ner från liksom min första upplaga som var väldigt stor till liksom någon liten pluttupplaga, och sen så var det, gick det jättebra. Men det är, man måste bara göra det, det här är vad jag måste göra. Och det är inte intressant om det är bra eller dåligt eller om det är relevant eller inte. Det måste bara vara intressant för mig. Och funkar det så funkar det.
Mm.
Det är liksom så. Och det funkar det.
Mm.
Och det som fantastiska med de teologiska böckerna att det gav mig ett nytt sätt att skriva. Och om jag tidigare var tvungen att lyssna efter berättelsen och skapa allt ur ett intet, så lärde jag mig med teologiska böckerna att skapa utifrån research. Och då behöver jag inte samma, jag behöver inte mig själv som material på samma sätt. Så när jag skulle skriva AIDS-materialet, och då hade jag skrivit på det 15 år.
Mm.
Nej, alltså inte 15 år sammanlagt, men säg från 95 hade jag skrivit på Bits and Pieces från Torkade tårar. Men inte hittat något, jag hade inte hittat någon form alls för det. Men, med det, men nu hade jag lärt mig en teknik att researcha, skriva. Så jag läste på allt om AIDS. Jag ägnade år åt att läsa på allt om AIDS. Informerade. Jag hade ju liksom satt och intervjuade folk som du gör. Liksom sjuksköterskor, vårdbiträden, läkare, anhöriga. Du vet, upp. Och med Torka eller tårar, när jag förstod att det skulle vara han om Jehovas, var jag tvungen att läsa på ett halvår om Jehovas. Och intervjua Jehovas vittnen. Och allt i Torka eller tårar är ju researchat. Jag har aldrig varit i Arvika. Jag har inte satt min fot i Arvika. Men jag tror jag beskriver gymnasiet där rätt exakt. För att jag intervjuade tillräckligt många för att göra det. Du vet, och då har jag hittat ett nytt förhållningssätt till skrivandet som gör att jag kan fortsätta skriva. Jag måste inte slita ur mig själv. Naturligtvis måste jag tillföra mig själv och min berättelse. Men jag kan göra det. Och då visste jag att nu ska jag skriva episkt. Det är inte det där avskalade korta. Inget skete 150-siders bok utan adjektiv. Utan nu ska det bli episkt. Det ska vara 3 böcker. 300-siders styck. Var och en av Torkade tårar böckerna är längre än någon annan bok jag skrivit. Skönlitterärt. Och skulle jag skriva längre, 1000-sidor, episkt, då måste jag också skriva sämre. Och då menar jag alltså, som jag har sagt i förlaget, jag försöker skriva sämre. Det vill säga, jag kan inte hålla på och underkänna saker hela tiden. Jag måste hitta ett flöde i skrivandet. 1000-sidig bok kan inte vara liksom, ha för stark densitet. Då går det inte att läsa. Om du tar Camus, jag vet inte om du läst Främlingen, Fallet, Pesten, en Nobelpristagare, en av existentialismens grundare. Men det är väldigt så att de romanerna är 150-sidiga, för de är så intensiva, de är så innerliga. 1000 sidor, Fallet, Främlingen eller Pesten, hade du inte orkat med. Ändå har tagit på spaning efter tid som flytt. Men å andra sidan så tror jag att de flesta ljuger om att de har läst den.
Mm.
Och att det var, och då blev det roligt för mig igen. För då kunde jag skriva just episkt. Det var en stor berättelse.
Mm.
Och där kom, plötsligt öppnades ett nytt minne igen. Och då öppnades, för när jag researchade kring AIDS, hälften av artiklar handlade ju om mig. Eftersom jag var liksom rätt länge enda the only gay in the village.
Mm. Mm.
Och då plötsligt så liksom kunde jag möta min 18, 19, 20 års period. Och fram till 25, eller vad det blir, 30. Genom att läsa, plötsligt, det var ju madeleinekakor alltsammans. Jag var ju där, jag mindes, och plötsligt så trädde det fram igen framför mig. Och då slogs upp på gavel minnena och vännerna och de döda, och jag visste och de döda, och jag visste att jag måste skriva detta.
Mm.
Och jag har ju pratat om Torkade tårar som ett sorts livsverk, men också ett sorts hedersuppdrag. För det var verkligen så som jag har sagt i intervjuer, att vi la locket på. Vi teg och vi glömde och vi skämdes. Och i någon konstig missriktad hänsyn till anhöriga lät vi bli att nämna namn och säga vuh. Och det gäller inte bara, men det gäller alla. Det som har hänt nu är att vi har plötsligt börjat minnas och vi har slutat att skämmas. Och jag får nästan dagligen idag brev och mess från människor som just var med och som dels har behov att tacka för det och som berättar hur de själva den här hösten har liksom förlösts igen. Och det är exakt samma upplevelse jag själv har haft. Och det märkliga var att den förlösningen kom först när jag hade skrivit färdigt. Att jag äntligen själv har börjat sörja, och det är ju antingen att jag hela tiden börjar gråta också. Att jag hela tiden har gråtit den här hösten. Det har ju inte att göra med att jag är så jävla berörd och att jag har skrivit något bra. Det är skit här. Det berör. Det har att göra med att jag själv äntligen själv sörjer. Och jag har sörjt så mycket. För mig har det inte handlat om böcker och tv-serien. För mig har det handlat om att jag har sörjt mina vänner. Och en sorts skam. Och en sorts skuld att jag i nästan 30 års tid låtit bli att minnas dem. Och låtit bli att prata om dem. Som om skammen skulle överleva oss. Och jag har inte varit på en middag den här hösten hos vänner som var med då, utan att vi har pratat som överlevande från Titanic, som överlevande som kommer tillbaka från ett krig. Har vi pratat om våra vänner och våra kompisar, och vi har gråtit och vi har skrattat och vi har minns. Och det har varit fantastiskt, men jag tror inte jag gråter så mycket i hela mitt liv som jag gråter den här hösten. Och det har inte haft att göra med egentligen boken eller texten eller tv-serien i sig. För det är skådespelare och det andra är romantext. Utan det har att göra med mitt eget privata sörjande. Och sen har jag ju på något konstigt sätt fått göra det offentligt. Vilket jag har skämts för också. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Lite skämts. Första gången när jag grät plötsligt inför journalister så var jag oerhört generad. Sen insåg jag att jag var tvungen att förvarna journalister så jag kommer med böna. Mm. Det är triggerpunkter, jag kan inte hjälpa det. Det är som kroppsfunktioner som bara sätter igång ungefär som annan.
Men det är väl härligt att det är...
Ja, alltså, jag skiter vad det är. Mm. Jag skiter i om det är härligt. Jag skiter hur du reagerar på det. Eller hur du, det är ditt problem hur du förhåller dig till detta.
Mm.
Och egentligen är det en privat sak för mig. Och jag är aldrig privat offentligt. Men i detta fall har jag tvingats, för jag är tvungen att stå för torkade tårar och prata om torkade tårar, vilket gör att jag har hamnat i en situation där jag då och då under intervjuer hamnar i min privata sorg. Och jag brukar säga till mig, skit i det du. Jag pratar, och sen så när jag pratar färdigt då lämnar jag den privata sorgen, för den är bara glimtar bara fram. Så skit i den, ditt lilla as. Så pratar vi något annat. Men du behöver inte vara rädd för det. Men det kommer där, och det kommer liksom utan att jag kan. Det är som en kroppsfunktion, som en gravid kvinna med hormoner som bara kräks plötsligt. Och det är märkligt. Men jag är oändligt tacksam och rörd över det gensvar som torkade alla tårar har fått. Och det är, men förlaget säger själv, ingen av oss har varit med om något liknande. Det är inte så att vi inte har sålt fler böcker eller sådär, utan gensvaret, hur det har berört folk. Att det är som en, det liksom går över det litterära eller det eventuella kvaliteten i tv-serien. Det är som att det är någonting annat.
Mm.
Om jag går in på YouTube kan jag se att det är flera människor som liksom klippt ihop collage på torkade tårar, där de satt sånger som betyder någonting för dem till och klippt ihop, och liksom, det är rätt många sådana, och just så folk bara gråter. Och jag tror för de som är min generation handlar det om att man sörjer de som inte är med oss. Och det behöver kanske inte ens vara frågan om AIDS, utan att när man levt så länge som jag har, så har vi naturligtvis alla har människor att sörja. Men också unga har blivit så berörda. Ja, där vet jag inte riktigt vad det är som har tangerat dem som gör att de tar till sig så. kanske kan de identifiera sig med detta att vara så ung och försöka hitta livet och vem jag är och vem att våga älska och allt det där. Och att plötsligt förstå att den livslängd du förväntar, alltså vi trodde vi inte kunde dö, vi trodde det fanns en lag på det att vi skulle få leva och leva i evighet. Vi hade fel. Att upptäcka att det där löftet om det långa livet, att det inte blir av. Och hur snabbt vissa unga människor måste hitta till att ditt liv är bara så här kort. Om det är det möjligen som har berört unga människor så mycket. För att jag menar, 15-åringarna har ju gråtit lika mycket som vi som var med. Och jag fattar inte. Och jag vet inte ens om jag behöver fatta. Men jag tror att jag förstår att det jag gjort med Torka utan att förstå hur det gick till är någonting som går bortom skrivandet och filmandet och bortom allt annat jag har gjort i det att jag kommer naturligtvis aldrig, eller troligen aldrig vara i närheten av någonting som betyder lika mycket för människor som det här. Och det är ju märkligt att befinna sig i sitt livs peak. Och att om du då pratar om paradiset och vet att jag måste gå vidare från det här, för jag kan inte stanna kvar i det här, för då dör jag ju. Och då var, hur ska jag gå vidare från det här? Och då var det väldigt skönt att fallet skulle komma, för då tänkte jag att då blir det ett fiasko. Och då ska jag ta det med stoiskt lugn. Mm. De två plussen från John-Olof Andersson. Men det hände ju inte. Mm. Så nu har jag skjutit det fallet, eftersom allt faller. Förr eller senare faller allt. Det är ett citat ur en konkursuppväxt för övrigt. Mm. Allt faller. Så nu väntar jag på Maxim. I oktober ska jag göra nästa show.
Mm.
Jag vet att det är jätteroliga texter, jag vet att jag kommer göra en fantomshow, men jag förstår inte hur några, en enda recensent kan annat än att vilja hata det efter denna framgång.
Du vill inte ha press på dina föreställningar här runt jul?
Ja, nu kan de komma om de vill. Det var ju, jag höll på att arbeta fram nytt material. Och också att jag inte ville ta fokus från Torka. Jag ville att folk skulle få förbli i Torka. Mm. Jag är fortfarande bara kommit halvvägs. Två andra romanen har inte ens egentligen, den har kommit i bokhandeln men den ska recenseras snart och sen är tredje romanen kvar.
Mm.
Så att hela den här våren vill jag förbli i Torka. Sen så släpper jag augusti sista delen och sen oktober och jag vet då, puff, nu har jag gjort färdigt detta. Mm. Jag känner ett väldigt ansvar inför Torka. Att behålla koncentrationen på det.
Mm.
Vilket gör också till exempel att jag självklart tackar nej till Melodifestivalen. Vilket ju var en del att Aftonbladet och både Expressen och båda tidningarna visste ju med säkra källor att jag skulle vara med.
Mm. Mm.
Och sanningen är att jag hade blivit tillfrågad och hade en låt som jag hade skrivit tillsammans med kompositören, men kompositören hade skickat in den utan min vetskap.
Mm.
Och den blev uttagen. Men när Christer hörde av sig så sa jag men snälla Christer, jag har torkat lite tårar. Jag har ett ansvar för den. Jag är mitt uppe i den. Om jag är med i Melodifestivalen nu så kommer folk bara... Jag kommer stå vägen för mig själv.
Mm.
Jag kommer dölja med mitt trallande som inte ens är riktigt bra, kommer jag dölja det som är det viktigaste i mitt liv. Och det förstår Christer.
Mm.
Så att vi får se. Jag kanske kommer med i en annan Melodifestival så småningom. Då behöver jag alltid någon gamling som är med, eller hur?
Mm.
Och jag tror att Björn Ranelid. Jag för mig att han hade fast en roman som var aktuell i princip samtidigt som Melodifestivalen. Vet du vad den boken heter?
Nej.
Nej. Och så jag tror att han tyvärr gjorde sig en stor otjänst att det som är det viktigaste för honom, eller borde vara, boken som kom ut, doldes av att han skorrade på R1 och sa herregud i TV.
Mm.
Och det är ju, och det, jag vill inte vara i den situationen.
Vid sidan av Maxim, alltså, hur mycket planer har du?
Jag är inplanerad helt och hållet till och med 2014. Egentligen 2015 också.
Det är så?
Ja. Men sen så vill ju, i och med att jag har flera karriärer, jag är med både dramatiker och författare och komiker, så alltså, TV vill ju naturligtvis att jag ska skriva någonting nytt. Det gick ju ändå rätt bra med Torka eller Torka.
Mm.
Och Marie-Louise hört av, så vill jag ska skriva en pjäs för Marie Göransson som jag har gjort förut. Och det vill jag gärna göra. Så det skulle vi göra. Och sen så är det ett par andra som vill att jag ska göra en show där. Och så borde det vara dags att göra långfilm. Och jag kan naturligtvis inte göra så mycket. Så jag måste välja och där väntar jag på att på det där att sätta mig ner och lyssna efter vad det jag ska göra. För ekonomiskt måste jag naturligtvis inte göra någonting. I'm a rich bitch from outer space.
Ja.
Och jag är helt ointresserad av om det är kommersiellt eller inte kommersiellt, roligt eller allvarligt eller någonting. Det är helt ointressant.
Mm.
Vilket gör att jag med stor glädje då ägnar mot Gamla Testamentet ett antal år.
Ja, men det där fattar
inte. Utan att tjäna pengar för att...
Men jag får inte ihop alltså att välja med magen och att vara planerad till 2015.
Det jag tycker om att vara planerad, sen kan det hända saker. Det är att jag... jag är inte planerad till 2014, men, men där är du måste tänka på att när man jobbar där jag är så måste teaterna hyras flera år i förväg. Anledningen till att jag känner till 2014 är för att teatern är redan hyrd.
Mm.
För jag har betalat ett par miljoner i förskott för hyran. Liksom när jag är färdig med en roman så är ju det i regel ett år senare som boken kommer. Så när jag säger att jag vet saker som händer 2014 så är det ju ett projekt som jag har jobbat på redan i flera år.
Mm.
Och som i mitt fall börjar närma sig färdigt, i alla fall skrivdelen. Så att och också 20, så det jag säger ska jag 2015, det är inte någonting jag ska försöka hitta på vad det kan tänkas vara, utan det är någonting jag har börjat researcha för.
Mm.
Om du förstår.
Ja.
Så att det bara att det tar så lång tid för mig att skriva. Det tyckte mest illa med allt fallet var att jag skulle vara så jävla bråttom.
Mm.
För det skulle gå från ax till limpa på ingen tid alls. Och det tror jag faktiskt syns. Jag tror att vi hade mycket bättre om vi hade fått skriva manus i ett halvår till. Men så är det.
Mm.
Men i de här långa cyklerna som jag har nu. För jag gör ju varje show i regel också 5 säsonger. Jag kommer inte ut med nästa de har för 10 som 10 år. För det tar tid för mig att researcha och skriva. Där får jag också rätt mycket tomperioder. Jag får ju viloperioder i dem. Genom att det är så stort.
Mm.
Och genom att jag befinner mig i en situation där jag kan tacka nej till allt annat. Jag måste inte göra företagskrig. Det är ingen som vill ha mig heller. Men jag måste inte göra dem. Och det du gör för att dra in... Jag vet inte om du gör... Det andra gör för att få in till hyra och mat, det har jag liksom klarat av.
Mm.
Och det är ju en ynnest, eller privilegium. Och det gör att jag får de här långa vilorna eftersom jag vill vara ensam mycket. För det här med att säga att det är sorgligt att jag är ensam mycket, så är det ju också någonting jag vill. Jag tycker väldigt mycket om att vara ensam. Och klarar mig inte riktigt om inte jag får vara ensam. Och allt mitt skrivande är ju ensamt.
Men är det likadant med när du skriver skämt? Sitter du och väntar på att de ska komma?
Nej, skämt är, och jag tycker det är svårt. Det svåraste att skriva komedi. Jättesvårt, för då måste ju, man vet ju inte. Jag brukar säga, egentligen är det 2 eller 3 bärande idéer man behöver. För jag gör ju så långa monologer. Jag gör rätt långa bågar på scenen. Och så det är, i regel är det bara 2 eller 3 bra idéer man behöver. Sen så måste man dra ut och improvisera runt omkring dem och utveckla dem. Så jag börjar med att jag har en grundstomme som är skriven, som jag repeterar in. Och under den repetitionen så har jag min imaginära publik som jag improviserar för.
Mm.
Så att jag improviserar för min låtsaspublik. Och då händer det saker. Sen när jag tar detta till nästa steg, den icke-låtsade publiken, som i regel på en på något liten teater, jag gör provföreställningar. De filmas, varje provföreställning filmas. Och jag tänder i taket efteråt och går igenom hela föreställningen med publiken. Tyckte du det? Varför ska ni ta det skämtet? Varför var det roligt? Var det inte bra? Mm. Alltså nästan vetenskapligt. Mm. Sen lämnar jag ut min mailadress. Så att om ni tycker det är blygt att prata här, så maila mig. Jag får jättemycket folk som skriver. Det här tyckte jag var roligt, det här tyckte jag inte var roligt.
Mm.
Och eftersom jag tror att du måste själv bestämma vem som är ditt livs auktoriteter. Du kan inte lyssna på alla. Men har jag bett publiken skriva, så lyssna på dem. Så i regel om du är på provföreställning i Strängnäs och skriver till mig, jag tyckte inte om det skämtet, då är det skämtet borta. Det räcker i princip att en person tycker jag ska stryka någonting, så stryker det.
Mm.
Då får den personen ha rätt. För annars har jag bara låtsats lyssna. Eller hur? Jag kan inte säga att jag vill veta vad ni tycker utan att ta in det.
Mm.
Och så är det mer likadant med alltså regissörer och andra. För de säger att när jag släpper in dem, då släpper jag in dem. För då är det... Jag kämpar inte emot, utan jag säger okej, okay, jag antecknar.
Mm.
Vad ska vi stryka, vad ska vi ta bort? Och då säger Simon eller Maria eller Gunilla vad det är, och jag ändrar. Och sen är Simon likadan. I princip i klipprummet, när han har klippt någonting, så sitter jag och antecknar, ta bort det, gör så. Och han säger okej. Okay. Och så bråkar vi inte så mycket om det, utan vi litar på att den andra har nog rätt.
Mm.
Och har i regel så, till slut så trycker vi ungefär lika. Men, så det är liksom så att när föreställningen väl har premiär, så är jag, vet jag att det är roligt. Jag går inte och chansar på en premiär. Och nu är vi på Maxim, då har jag gjort föreställningen, i alla fall textdelen, för det kommer bli med orkester och pam-pam. Textdelen har jag gjort ungefär 50 gig. Så det är ju en inoljad maskin jag kommer komma med till Maxim. Mm. Som är jätterolig.
Mm.
Löjligt rolig faktiskt. Just nu faktiskt tror jag det roligaste jag har gjort. Alltså så där rent skrattmässigt.
Mm.
Och det var lite konstigt, för jag eftersträvade inte det den här gången.
Men du, jag har en fråga om det där. För att du tycker ju genuint att dina egna skämt är roliga. Det känner man ju. Eller?
Ja och nej.
Mm.
Det jag själv tycker är roligast skrattar du egentligen inte publiken om. Åt särskilt mycket. Men det finns grejer som jag upptäcker roliga för att publiken skrattar, som jag behåller för att, hey babe, whatever gets you through the night.
Mm.
Men jag förstår dem inte. Det finns några av mina största skratt jag har aldrig fattat. Jag förstår. Jag har inte en aning om varför folk skrattar. Men de gör det. Så jag tyckte på samma sätt nästa gång också.
Mm.
Och samma skratt. Medan det jag tycker roligast ofta ligger i vissa formuleringar. Som ingen riktigt förstår ens.
Nej.
Och en del sådana stryker jag bort för att jag inte får skratt. Andra behåller jag faktiskt bara för att jag tycker de är fina.
Mm.
Och tänker, är det två personer på hela turnén som ser vad jag ser här, så är det fine.
Ja, men det ger ju någonting. Att när jag ser dig fnissa, vilket du gör ganska mycket, så det fyller mig ju också. Jag vill vara med dig.
Men det finns komiker som gör det. Ricky gör det också. Eddie gör det nog också.
Mm-hmm.
Men framförallt Ricky skrattar. Mark skrattar ofantligt mycket åt sig själv. Han gör det hela tiden. Sen så måste jag ju säga att de här långa monologerna, långa bågarna, jag har ju också, för första gången, jag har aldrig varit bra på korta sketcher. Därför har jag aldrig varit tv-komiker. Jag hade kunnat skriva korta sketcher. Men sen kom ju Twitter.
Mm.
Och Twitter, som jag länge var motståndare till, för att Henrik Schyffert hade sagt att man inte skulle hålla på med Twitter. Och eftersom Henrik är så duktig på allt nytt, så litar jag på Henrik Schyffert. Och lät bli. Tills jag blev övertygad av min pressmänniska att det måste jag göra för att, du vet, av rent karriär, du vet, nå ut, followers. Så jag tänkte, men jag gör någonting, det kan inte vara, jag gör ju aldrig någonting av en sån anledning. Så då tänkte jag, okej, jag ska göra det, men jag måste förstå varför jag gör det, alltså i mitt hjärta. Och då tänkte jag att jag ska inte vara privat, jag satt upp regler för mig själv. Och sen så skrev jag, tänkte okej, då satt jag och försökte skriva 30 bra tweets. Och jag hittade, du vet, och jag gick in för det som ett arbete, jag höll på säkert i 2 veckor på att skriva 10 bra one-liners. Och när jag hade 20, då sa jag, nu kan vi öppna kontot.
Mm.
Och sen la jag ut en per dag. Väldigt så matematiskt. Och det är fortfarande så. Just nu är det inte där, för jag har haft så mycket att göra den här hösten. Men att jag i regel har 3-4 sidor med tweets som jag kan plocka av.
Mm-hmm. Mm.
Jag kan formulera mig, för jag upptäckte att jag älskar det. Detta att formulera sig på så, jag har 140 tecken. Det är allt vad jag har.
Mm.
Och jag är rolig kille och jag är skrivande kille. Twitter skapades för mig.
Mm.
Och jag kan putsa på en formulering, en tweet, i månader. På riktigt. Jag har också, jag vet att saker och ting ska komma. Jag vet att det blir amerikanskt val. Jag vet att det blir Melodifestival. Jag vet att det blir det. Jag kan skriva tweets år i förväg, som jag vet att här ska jag lägga ut det datumet. Bop.
Mm.
Och ja, nu egentligen, för nu har det varit så jävla mycket torka. Det har verkligen tagit, det har varit så här in my face hela hösten, så jag har ju knappt kunnat, fantastiskt underligt lyck. Men hur som helst, och tweetsen lärde mig genom att twittra som jag har gjort, så har jag lärt mig efterhand att skriva one-liners. Och det har ju förändrat min ståuppkomik. Så jag har fler one-liners i föreställningarna idag.
Mm.
Mer punch, alltså mer klassiska punchar. Jag har egentligen inte varit så mycket en punchkille, utan varit mer en kille som beskrivit skolgeografiboken och första sidan i Skåne och man vänder där i Halland. Jag har varit exakt i mina iakttagelser.
Mm.
Det är ju en typ av komiker som är sådana. Men jag har tillfört nu sista året är att jag har lärt mig att skriva one-liners. Och det är Twitter.
Mm.
Och det där har jag nu, i den stand-upen som kommer nu, är det mer one-liners?
Mm.
Märker jag. Och jag har också prövat att se vad, om det går att använda tweets och arbeta om tweetsen till längre monologer. Och det funkar.
Ja, vad kul.
Däremot så var jag tvungen också att hitta ett sätt att tjäna pengar på. Jag tycker väldigt illa om och jag tycker väldigt mycket om förhållandet jag skriver, jag får pengar.
Mm.
Det är liksom en skön. Mm. Jag är rörmokare, någon betalar mig för att jag mäcker med folks rör. Jag tycker om relationen, arbete, lön.
Mm.
Och internet har ju varit ett problem för alla upphovsmän i det att hur ska vi få in pengar här? Eller hur? Och vi vänjer också en publik för att någonting är gratis. Och det finns flera problem med att det är gratis. Det ena är att från publikens sida, är det gratis, har du inte betalat så kommer inte med ett jävla krav, för du har inte rätt att ställa några.
Nej.
Knullar dig i stjärten med en toalettborste.
Mm.
För så är det. När vi betalar har vi också rätt att få valuta för pengarna. Så det är inte helt dumt att betala.
Nej.
För då gör att du har ett större mandat som publik att säga detta vill jag ha. Och jag menar, om någon skriver till mig på Twitter och säger jag tycker att du ska göra mer så, annars tänker jag inte följa dig på Twitter. Då säger jag ja. Och du vet, vad gör det mig? Jag vet, har du inte betalat ett öre. Jag jobbar gratis här på Twitter och ger dig roligheter. Och du tror att jag bryr mig. Ja, men du vet, det går ju inte.
Mm.
Så det finns alltså, och det tror jag publiken så småningom kommer förstå, att det blir mycket bättre om man själv betalar.
Mm.
Det låter kanske konstigt,
men
det är sant. Mm. Och det där har ju olika artister prövat med, om man ska prenumerera på pilot, kan det hjälpa, eller jag vill göra det här programmet, kan alla sätta in 1000 kronor så kan jag göra det. Man har ju försökt hitta olika sätt. Så när jag gjorde första Twitterboken, så, och den sålde ju oväntat mycket, så var det ju wow, bra, då har jag ju ett sätt att få lite betalt för tweetsen. Mm. Och det är ju också min då premiumversion av Twitter. Följer mig på Twitter bara eller Facebook, då får du finna dig i att jag då och då säger att jag uppträder där och där, eller jag skriver där och där.
Jag har två frågor kvar.
Mm.
Den ena är om du vill rekommendera något.
Min spontana är att Johannes Enyuro, jag kan inte uttala sätt namn, Enyuro, författarens bok En Stockholm från eller ur paradiset, jättefin roman, men han har vunnit varenda jävla pris som finns för den där jävla boken, så att han är redan rekommenderad av andra. Även om den är bra så måste jag rekommendera någonting som inte är rekommenderat av andra. Jag tycker man ska följa Lasse Karlsson på Twitter. Jag tycker han är väldigt rolig. Jag vet inte alls om han är lika rolig på scen egentligen, men Twitter passar honom.
Mm.
Jättekul kille. Vad skulle jag rekommendera något mer? Naturligtvis både Brahms och Shostakovichs stråkkvartetter och Beethovens senaste stråkkvartetter och Chopins nocturner naturligtvis. Jag har väldigt mycket för rätt, alltså, sparsmakat och orkestrerad musik. Sen så gillar jag ju, alltså, jag brukar också alltid rekommendera Kristoffer Appelqvist, som jag tycker han är roligast i Sverige. Men han är också så jävla, han behöver inte det längre. Alla är eniga om att han är roligast redan. Det finns ingen som inte tycker att Kristoffer och hans skämt är roligast. Så varför ska jag rekommendera honom?
Nej, men det är väl,
han är
härligt
färdig rekommenderad.
Ja, men det är härligt att få in honom.
Vad sa du?
Det är härligt att få prata med om honom, tycker jag.
Kristoffer är underbar.
Ja.
Ojämn förstås. Eftersom han är alltid för sig att han ska, det är han inte dum i huvudet med, och vi pratar ganska mycket med varandra. om att när han har kommer fram till bra monologer som man har då improviserat fram, så släpper han dem. Jag menar att vi är cirkusclowner. Cirkusclowner kunde göra samma nummer i 40 år. Så när jag är färdig med ett nummer, då gör jag det. Mitt jobb går ut på att föda det lika innerligt och intensivt att du som publik upplever att det är första gången jag gör det. Och jag kan göra mina pjäser, eller shower, 200-300 gånger. Och varje gång gör jag det lika roligt. Mm. Det är det som gör mig till proffs. Och jag improviserar inte heller efter 10-20 gånger. För då börjar man slira. Alltså när du improviserar för att underhålla dig själv, för att du börjar bli uttråkad. Det är vidrigt, Henrik Dorsin. Vidrigt. När dina kupletter är 3 verser på premiären och 15 verser på sista föreställningen, och bandet och du skrattar hela tiden. Han är ung, Henrik. Han kommer lära sig det. Han är ju fruktansvärt begåvad. Men man ska inte improvisera för att underhålla sig själv och orkestern. Då slirar man. Man har tappat riktigt styret framåt. Man måste hålla sikte på vad man ska som komiker, och då ska du framåt. Du kan inte hålla på att dika ut det sidliga. Då håller jag på att prata med Möller om mycket, ser du.
Mm.
Hålla syn på berättelsen. Inte bara hovra runt det sidliga för att du kommer på att i stunden att någonting kan bli en improvisation. Möller gråter. Men han kommer bli bra. Och sen så har du tagit, om vi nu ska rekommendera. Oj, jag är väldigt förtjust i oss svenska komiker.
Mm.
Vi är inte bra alltid, vi bombar ibland. Men jag gillar oss. Titta inte på oss på tv, det vill jag säga. Titta aldrig mer på ett svenskt humorprogram. Alla är dåliga. Alla är stinker. Extra time out, parlamentet, roast, kvarteret. Det är vidrigt att titta på svensk tv-humor. Men samma komiker som håller på och fånar sig tv är, om du går ner på Norra Brunn eller går på en teater och ser dem, kommer du upptäcka att de är lysande, för de är jättebra. Vi borde förbjuda alla svenska komiker att göra tv, halvtimme sketchprogram på tv. Förbjuda dem.
Mm.
För det skulle göra att publiken inte fick se humor på tv. Utan de var tvungna att säga, jag vill ha humor, jag vill skratta. Jag måste gå på en teater, jag måste gå på en klubb. Och gå och upptäcka dem. För liksom det är Johan Glans, David Batra, som är geniala komiker. Jag menar, kom igen, långfilmen. Hur kul var det på en skala? Och så Johan, han är ju underbarast i världen. Jag menar, allt faller, ursäkta mig. Men inte är det en skrattfest, inte. Men både Johan och jag och Henrik är rätt mycket skrattfest ifall ni går och tittar på oss.
Mm.
Så att min rekommendation är att gå och se din lokala svenska komiker.
Mm.
Och det är allihopa. Gå och se samtliga. Mm. Alla är inte bra alltid. Men ibland glimtar vi till och ger det någonting som du inte fattar att det här måste du få höra.
Mm. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i Värvet?
Jag samlar ju på olika funkisar. Och det finns olika CPS som har nått offentliga, Jesper är känd, alltså, så har vi Jonas Helgusson som jag förhoppningsvis ska jobba med. Sen finns det en kille som jag glömt vad han heter nu. Han var en av de främsta handikappidrottarna och så släppte han det. Nej, det var han det. Ljuger jag. Hur som helst, han har skrivit en bok som är ganska dålig men rätt underbar, som handlar om hur kåt han är. Och han är CP-skadad och han är utvecklingsstörd, och vem vill någonsin knulla honom, och var 35 år eller 32 år oskuld. Och bara vara kåt. Och det var så befriande att läsa den boken. Och för att få prata om det svåra att jag vill bli älskad och jag vill få knulla.
Mm.
Bara så enkelt, få knulla. Tack. Eller bara få runka utan att någon personlig assistent kommer in i rummet och ser vad jag har gjort. Det vill säga, det är det mest privata en sexualitet som är allt det. Och jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Jag kan träffa vad han heter.
Mm.
Men det är en kille som har skrivit en bok som i stort sett handlar om att få förlora oskulden.
Ska vi googla det?
Ja, det kan jag göra. Och när det kommer typ på något sånt här icke-förlag. Du vet, något sånt här litet obskurt förlag.
Mm.
Och den är inte helt och hållet välskriven. Och man förstår att han också nog var lite kåt när han skrev den.
Mm.
Förstås.
Förlåt, vad heter den?
Jag vet inte.
Vad ska jag googla på då?
Skriv på CP... roman.
Mitt nakna jag.
Ja. Du ser det snart.
Johan Nordansjö.
Ja.
Mm.
Intervjua honom.
Ja. Du, tusen tack för
om
att
sex.
Du tog. Ja. Tusen tack för att du tog dig tid.
Tack så mycket. Sex och CP, två av mina favoritämnen.
Jag tror att det skulle vara Johannes Anujuru, men det är lätt för mig att säga som har googlat det så här i efterhand. Är det så att du är sugen på att se Jonas Gardell göra stand-up, så kolla jonasgardell.se för biljetter. Nästa vecka kommer Natalia Kaczmierska. Vi hörs då. Kaczmierska. Vi hörs då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.